hälsar vi hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Det är landslagsuppehåll, men misströsta inte, det stundar ju två jävligt sexiga landskamper faktiskt där vi kan säkra en EM-biljett. Men det här öppnar också upp möjligheter att ha lite härliga gästsittningar, och en sådan är vad ni nu ska få ta del av. Vi säger varmt välkommen till Martin Soneby.
Tack så mycket, hej boys.
Kul att ha dig här.
Ja, det är jättekul att vara här.
Kul att vara här, Thomas.
Det är här ni gör det. Det är här ni gör programmet.
Det är här vi gör det. Det är här radiohistoria skapas, eller poddhistoria skapas. Poddhistoria eller radiohistoria, jag kommer inte ihåg om det var under tiden ni bara körde podden AMK eller om det var AMK morgon. Det kanske var AMK morgon i dess linda, tror jag. När ni hade, för det håller jag som den kanske roligaste stunden någonsin, när ni har Jesper Husfeldts PR-chef.
Ja, ja, det var så jävla roligt.
Han fattar inte att ni bara driver med honom, för ni kallar ju inte honom vid namn, utan ni kallar honom bara vid Jesper Husfeldts PR-chef.
Var det så?
Ja.
Jag såg inte som att vi drev med honom så himla mycket, men vi drev med hela situationen. För att han, okej, så här, han hade hört av sig till mig, vi hade precis börjat göra AMK morgon, och han sa så här: jag har Jesper Husfeldt som klient och jag skulle jättegärna vilja att han kom med i programmet. Och då sa jag måste ge credit till min komikerkollega Marcus Johansson som kom med förslaget så här: nej, gör så här, svara så här, vi vill inte ha Jesper Husfeldt, men vi vill ha dig i programmet och vi vill bara prata om Jesper Husfeldt. Och så ställer vi bara frågor om Jesper Husfeldt till Jesper Husfeldts agent, eller manager. Det var så jävla roligt.
Ja, och det blev ju så jävla liksom så här metagenialiskt, för att det som sker då under en timme eller vad nu han var där blir ju att någon som Husfeldt betalar för att stärka sitt varumärke,
ja,
sänker under en timme Jespers varumärke.
Gjorde vi det?
Gör ju det. Ni gör ju ett briljant avsnitt. Och det som är så jävla roligt i det, och varför jag fortfarande tycker att det är en av de roligaste liksom radiotimmar jag lyssnat till, är för att han i sin roll ska liksom göra någonting bra för Jesper Husfeldts PR-maskineri och stärka hans varumärke. Men med sin timme hos er så lyckas han, som alltså tar betalt av Husfeldt för att stärka Husfeldts varumärke, sänka varumärket. Det var så jävla roligt.
Jag vet inte om
man
sänker
det,
men om det finns kvar så kanske Kimpa kan lägga in några nuggets.
Men Jesper Husfeldt är inte så hash-kompatibel. Han röka braj, då skulle det inte vara bra för honom.
Nej,
alltså, det är varumärkesmässigt.
Ja, herregud.
Alltså han fläker ut sig själv på display som en otroligt svag PR-agent eller PR-strateg.
Jag tror inte, nu känner jag Jesper, jag tror inte att de jobbar ihop tillsammans. Jag vet att Jesper lyssnar på det här, kommer nog skratta också.
Då tänker jag att kokain är nog bäst. Alltså, i Jesper,
för hans varumärke.
För hans varumärke. Ja, men för att han är kostym, Italien, fotboll. Det är mer kokain.
Jag träffade också honom en gång. Och efter det här, och han sa så här: jag lyssnade på det här, det var jävligt roligt. Så att jag fick så här, och det kändes bra också att han tyckte det var kul. Ja. Det var absolut ingenting för att sänka Jesper Husfeldts PR-agent eller Jesper Husfeldt. Jag tyckte det bara så här, det var en kul grej att göra, för det är sällan man får en liksom en sån chans.
Ja, och alltså, återigen, han insåg nog för sent att här har jag satt mig i en situation som strider rakt mot det jag faktiskt är anställd av Husfeldt för att göra.
Den här grejen är så här då. Peter Jihde får ju typ de stora grejerna i mycket. Ja. Och det är av en anledning, tror jag. Så att, alltså, ja, jag tror det skadar inte att få sitt namn ute där mycket.
Nej. Ja, vi snackar ju också om att han, så här, vi ställer ju frågan, vad är det värsta PR-mässigt skulle kunna hända i Jesper Husfeldt? Det är väl barnsex ändå, va? Är det inte det? Alltså en sån anklagelse, det är svårt att komma tillbaka ifrån. Och han bara, ja, det är nog riktigt, det håller jag med om. Jag kan inte tänka mig något värre.
Nej, men och sen så när ni kom tillbaka från musik och reklambreak så här, så var det, vi står här med Jesper Husfeldts PR-strateg och pratar om Jesper Husfeldt.
Ja.
Och det var så jävla roligt.
Ja, det här var ju länge, men jag drog in hashtaggen Husfeldt på Twitter. Och så har Jesper Husfeldt skrivit då: another day, another game. Hashtag Husfeldt.
Mm.
Är det en sån grej som han har kommit på själv? Så här, att jag har mitt eget namn som hashtag?
Nej, det är...
Är det en sån...
Ja, det är varumärkesbyggande. Ja.
Var det ett tips? Så här,
ja, det kan jag ju säga. Ja.
Ja, cool.
För man bygger sitt varumärke liksom.
Ja. Mm.
Absolut.
Med det sagt så kanske vi har etablerat det som är din tydligaste och största claim to fame i alla fall de senaste åren, AMK.
Ja, eller, god morgon.
Vad skulle du annars vilja liksom labla dig som en del av?
Jag är stand-up-komiker i grunden. Jag har gjort det i 12-13 år. Och sen började jag med en podcast 2012 som heter Alla mina kamrater. Som sen blev morgonprogrammet AMK morgon. Som jag kör fortfarande. Fast nu själv då, i och med att det hände, ja, det var den grejen jag trodde att jag skulle prata om, den här grejen med Kringland, när han kom in full en morgon och började kasta stolar och kallade olika kulturredaktörer för saker som man inte ska säga.
Han skulle hugga folk med yxor.
Vi behöver inte säga det rakt ut, men han sa saker som inte var okej och så, och då blev alla lite nervösa och tyckte det var jobbigt, och sen så sa de andra tre så här, vi vill inte göra det här längre. Jag bara, fine, jag kör vidare själv. Och så gjorde jag, nu har jag programmet själv. Liksom.
Så blev det bra i slutändan?
Ja, för mig, absolut. Ja. Jag äger ju hela skiten nu.
och de andra harvar på?
Ja, men det går rätt bra för dem också. Jag menar, David Sundin ska ju leda Melodifestivalen här. Så att jag vet inte vem
och det var väl Nisse Hallberg och Fritte Fritzson?
Precis. Det går alla mår i toppen.
Och er relation är toppen också?
Den är toppen. Men... Vi ska göra en reunion-show på Skalateatern 21 december. Det kan jag väl plugga lite.
Ja, definitivt.
Gå in på skalateatern.se och köp biljetter. För att det blir en jävla stand-up-show.
Nu!
Ja.
Sen så måste jag säga att du har ju faktiskt varit en del av en... Liksom, framförallt då humoristiskt men också lite fotbollskopplad sketch som fick egna ben och som har levt kvar trots att det är, vad kan det vara, 10 år sedan när du i Ballar av stål tar på dig en halsduk till rivaliserande Stockholmslag och är ute på stan och är en nagel i ögat på då motståndarlagets supporter.
Ja.
Det är 100% genuint och äkta.
Nej, det är självklart. Vad fan, är du den enda som inte vet om det här?
Ja.
Jag tror jag till och med sagt till Gustav.
Ja, det har du inte. Du har också köpt det.
Nej. Grejen var så här, Martin har ju till och med berättat det för mig.
Grejen var så här, det var min idé från början och jag ville göra det på riktigt. Men jag fick inte. Så de var så här, men vi fejkar det. Vi riggar det med skål. Och jag bara, men det är ju inget roligt. Då blir det är roligt för att det är på riktigt. Och de bara, nej, det blir toppen, jag lovar. Och jag var så här, det var mitt första tv-jobb. Så jag var så här, oh, fine, jag litar väl på dem. Och så blev det ju så här. Ja, du vet, det kom ut. Och så ringde Expressen, bara, var det på riktigt? Jag bara, ah, fan. Så nej, den var ju rakt igenom riggad. Du vill fortfarande leva kvar i lögnen att så här, det var...
Jättegärna.
Men
för det var så smakfullt, alltså nu är det lite ironiskt just att man använder ordet smakfullt. Men det var så smakfullt avskalat till att du bara går fram och säger en Djurgårdsfitta.
Ja.
För att annars hade det blivit överdrivet. Ingen hade köpt liksom manusutbyte.
Nej, det ska gå fort. Min grundidé var att jag ville gå in på Norra Stå på Råsunda och så här, med full Djurgårds,
alltså full kit wanker,
hockeytröja, halsduk, mössa,
alltså vimpel,
allt som pynt halsband man kan tänka sig, och bara ställa mig i mitten av Norra Stå för att det blir en sån kul bild. Men jag fick inte sen alltså, apropå den här sista allsvenska matchen i Norrköping när Djurgården tog hem allsvenska titeln, så var det ju folk, djurgårdare, som försökte köpa biljett till Norrköpings ståplats, vilket är stenhårt. Det är ju Ballar av stål 12 år senare liksom.
På tal om det, vi kan väl innan vi drar igång en faktaruta säga att du också är stor djurgårdare.
Ja, stor vet jag inte, det finns större, men jag gillar Djurgården.
Du håller inte på Djurgården och Bayern liksom?
Och AIK, det är mina tre favoritlag.
Men grattis till SM-guldet.
Tack så mycket, det var jättehärligt. 14 år av skit, va?
Vi har ju pratat vi ägnade ju bara ett avsnitt åt att prata om Djurgårdens guld. Och det var ett avsnitt som en del lyssnare hörde av sig och sa, det var det sämsta någonsin.
Ja, klart.
Och vad fan, något avsnitt ska väl vara det sämsta. Nej, men jag tror inte det bara var liksom rivaliserande support som tyckte att det var dåligt för att vi pratade om Djurgårdens guld. Utan det var lite ljudstrul, Thomas var i Florens, vi hade liksom ingen riktig synk. Vi hittade inte rätt i avsnittet.
Det, ja, men jag liksom, för jag lyssnade på det.
Ja, och det var ett av de sämre.
Det var någonting med ljudet, minns jag. Ja, det var, jag var bara glad och nöjd att ni pratade om det. Det var trevligt.
Men lite kort bara, om Djurgårdsguldet då. Vad kände du? Du sa nyss 14 år av misär, eller?
Nej, men först, alltså, jag var ju där i Norrköping och tittade. Och det var, alltså, som ni vet så gick det inte så jävla bra i början av matchen. Och jag bara tänkte, det är det här allting leder upp till. Ska vi falla på mållinjen nu? För jag vet inte om vi kommer att hämta oss efter det här, om vi inte fixar det. Och så, sen, ja, de gjorde 2-0. Men jag hade fortfarande hopp då. För jag kände, får vi ett mål till, då är vi med i matchen. Vi är med. Ett mål, då är det ju liksom match igen. Men det var ett läge där när det var någonting i vårat straffområde som hände, och jag såg att domaren, då stod det 2-0, och jag såg att domaren liksom pekade så här, det såg ut som han pekade på straffpunkten där jag stod, och då var jag så här, nu är det över, 3-0, det går inte att ta in. Liksom. Då var det så jävla jobbigt, men det var bara en inspark han visade på. Och sen, men jag höll uppe hoppet, och sen fick vi 2-1 rätt tidigt, och nu var det bara liksom köra. Det var fullständigt jävla lättnad efteråt.
Ja, det var lättnad som var den dominerande känslan.
Ja, jag bara stod på läktaren och bara så här, höll mig för ansikt och bara, jag kan inte tro att det är sant, fan, vi fixar det.
Var du med och pitcha och sprang in på planen?
Nej, jag sprang inte in på planen. Jag hade kompisar där, eller folk som jag kände, som var så, du ska med in, visst. Jag bara, jag vet inte, jag står här. Jag är okej här.
Hur firade du sen då?
När jag firade på tåget hem, drack bubbel som jag fick. Och sen kom jag hade inte sovit så jävla mycket kvällen innan, så jag var helt slut, så jag åkte hem.
Kul.
Ja.
Jag pratade med många, och jag minns ju, jag vann ju SM-guld, höll jag på att säga. Jag vann inget jävla SM-guld, men AIK vann SM-guld året innan.
Ja.
Och det hade också varit en pers på slutet, mycket känslor, och det kändes som att vi var på väg att tappa det. Och så gick det ändå vägen, vinst i Kalmar och blev guld, men då kände man ju på alla spelare, på alla supportrar som man träffar på kvällen och dagarna, så här, att just lättnaden var den dominerande känslan. Och på kvällen, liksom, alla var helt slut.
Ja.
Alltså, dels för att ha krökat hela dagen, såklart. Ja. Och så ska man åka till, ja, för i ert fall då, Norrköping, i AIKs fall Kalmar. Och det är en jävla lång resa. Och så har man någon slags känslopik där när slutvisslan går.
Man är helt tömd.
Och kanske 2 timmar efter så dricker man lite bärs och sånt där. Men jag pratade med många Djurgårdskompisar som några polare från Rönninge som åkte ner, tog en bärs på bistron i Rönninge, och sen sa de bara till varandra, vi går hem och sover.
Ja. Jag önskar jag hade en bättre story, men ja. Jag har inte.
Men jag tror att många har just den storyn.
Ja, visst.
Sen tror jag inte man ska underskatta just vad det gäller AIK i fjol, att det fortfarande då var sista omgången en söndag. Vi är trots allt svenskar, det är måndag dagen efter, folk ska upp och jobba. Nu hade ju SEF och förbundet, eller vilka det nu är som beslutar det, haft den goda smaken att ändra sista omgången till just lördag 13.00. Det öppnar ju upp för en bättre festkväll.
Det var många djurgårdare på stan som festade, hörde jag.
Ja, det får man säga.
Kommer upp på centralen, när tåget rullar in på centralen, kommer upp, för de dirigerar oss upp på Klarabergsgatan, och så alla från tåget kommer upp på Klarabergsgatan, och så är det så här, folk drar så här nödblås, du vet, såna
från
båt nödblås. Över Klarabergsgatan, man bara damn. Så.
Ja, jag är ingen allsvensk supporter, så jag vet inte hur länge man stannar i ett SM-guld. Men nu när det har gått 10 dagar.
14 år.
Har du liksom så här, är man fortfarande på moln, eller har du lite gått vidare? Nu har det lagt sig lite, nu blickar man framåt. Eller nej, är det fortfarande vaknar du på morgonen och är euforisk?
Nej, det kanske var de första 2-3 dagarna. Att man inte så, fan, det här är inte sant. Det har inte hänt på jättelänge. Men nej, en vecka kanske. En vecka är väl lugnt. Men nu har det gått mer än en vecka.
Jag tänkte att du kanske kollade på Fotbollsgalan igår. Då kom ju hela Djurgården och de prisades på scen och bossade guldkavaj och sånt där. Gör det någonting mer, eller ser du bara det usla i själva galan?
Nej, jag såg inte galan. Jag såg lite bilder.
Tycker du om Fotbollsgalan?
Jag har inte sett den på skit länge. Alltså, galer generellt tycker jag har blivit så här de senaste 10 åren. Det är för mycket nu. Kan vi inte bara lägga ner galorna generellt? Det är inte bara Fotbollsgalan. Alla galor.
Det känns...
Många kände så igår.
Ja, men det känns ju som att galernas tid börjar bli lite förbi och passé.
Ja.
Men innan vi släpper Djurgården, tror du att det här var starten på en tid då Djurgården kommer vara med och slåss om fler SM-guld, eller är du en djurgårdare som mer är lagd så att, fan, vi tog ett guld ingen hade räknat med, nästa säsong är det tillbaka till att topp 3 är en jävla bedrift?
Jag tror det, vi har ingen som helst stabilitet, tror jag, vad gäller den biten. Jag tror allting hänger på Bosse Andersson. Om han är kvar och orkar jobba som han har jobbat, så kommer det gå bra. Och Kim och Tompa är ju fantastiska och kommer få en försäsong till. Att liksom bygga laget, och Bosse kommer att kunna liksom göra sina sina grejer som man behöver göra. Så att jag tror att det är en bra grund kortsiktigt, men alltså det behöver inte betyda någonting om 10 år. Det vi gör nu tror jag inte kommer att liksom ge någonting om 10 år, förutom kanske ekonomiskt eller sånt där.
Kommer du åka på borta resor till Europa nästa sommar?
Ja, lätt! Jag var ju i Odessa förra sommaren när Djurgården spelade mot, vad heter de, Mariupol eller någonting. Mm-hmm. Det var så jävla fett. Ja, fan, det är skitkul.
Ja, men det måste jag verkligen stämma in i. Alltså det, speciellt då om man är supporter till ett lag som inte åker så mycket i Europa. Och då kan liksom Odessa vara paradiset. För att det är så jävla häftigt att åka med sina polare.
Och av Djurgården att döma i fjol så var ju Odessa verkligen paradiset.
Ja, det får man verkligen säga.
Ja, och dessutom var ju liksom en ju miljon liksom djurgårdare där. Mm. Enligt uppgift.
Ja, men jag kommer ihåg när Fiorentina tog sig tillbaka till Europa efter att ha varit döda. Och liksom, speciellt första säsongen, det var ett kval till Europa League. Och sista matchen mot Slavia Prag, ja, men det var i augusti, när italienska semester. Men man åker inte gärna till Prag kanske, för det är så jävla varmt. Men då var det 7-8 tusen Fiorentina-supportrar. Alltså, var man än gick i centrala Prag så var det liksom höga Fiorentina supportrar som hade hittat haschet i Prag. Men alltså såhär, det var verkligen med såhär, överallt, låg såhär haschdimma överallt, alltihopa, och så bara lila över hela stan.
Har de inget hasch i Florens eller?
Jo, men de har, men du vet, ska man på bortaresa då vill man festa till det lite extra. Så att då ser man till att lösa det fort.
Hittat hasch. Jag fattar inte hur haschet har blivit så stort bland, alltså man blir så sånkad av hasch. Alltså just till fotboll.
Har du stått i en italiensk fotbollskurva en gång, då går de där runt, vet du?
Ja, jag vet.
Spliffarna, de liksom bara cirkulerar.
Och jag fattar inte hur de kan ha liksom blivit så jävla poppis. Så måste finnas så många andra grejer som är bättre.
Jag tror att
till
det handlar
live
om
fotboll.
Nej, men jag tror att det finns andra grejer som lägger grunden, och sen haschet är bara för att så här, ta ner det lite grann.
Jag tror också det.
Jag hade en kompis som var komiker i London på 90-talet, en svensk kille. Och där var det mer mycket så här med kombon, Mariana och kokain för att kunna skriva skämt. De bästa skämten. Så lite kokain, då blir man liksom taggad och får energi. Men inte för mycket, för då blir man helt jävla blull. Så här, då måste man röka lite gräs för att ta ner det lite. Men röker man för mycket gräs, då måste man ta lite mer kokain för att få hitta det.
Och sen, hitta balansen.
Nu har jag balansen. Nu kan jag skriva riktigt roliga skämt. Man har inspiration och energi. Och det är den balansen man behöver.
Och sen när man tänder av och läser skämt man har skrivit så fattar man.
Fuck, det här var helt värdelöst. Och sen Beatles gjorde musik på LSD. Så vad fan håller vi på med? Lät skitbra när vi var inne i det.
Men med det sagt då, och innan vi kommer in på faktarutan bara, Sverige EM-kvalar här nu, sista vändan, Rumänien borta fredag, Färöarna hemma måndag. Det finns ju någon slags köksdörr ifall vi chokar här med ett playoff i vår. Men är det här någonting som betyder mer eller mindre för dig?
Ja, men det är skitkul när Sverige går till VM eller EM eller mästerskap generellt, så det är klart. Men jag har svårt att bygga upp någon så här kul känsla, förväntan inför landskamperna. Jag vet inte, det förbundet
har du alltid haft, eller är det någonting specifikt?
Ja,
nu?
Jag vet inte, de här höstmatcherna, även om det betyder skitmycket, så är det bara svårt att få liksom in, kan de bara skicka ut en lite promos, kan de bara göra mig liksom exalterad över, jag känner inte att det här är mitt fel, det ligger inte på mig att bli exalterad över de här viktiga matcherna, det måste förbundet gör mig
bygg det här bättre,
hypad på fan, håller ni med eller?
Ja, men jag förstår vad du menar. Sen så har landslaget gjort någonting med mig de senaste åren, för att jag har varit på mästerskapen och U21 mästerskap och haft jävligt roligt sådär. Så att jag nu...
Var du i Prag på U21 EM där 2015?
Ja, Gusten var i
Olomouc
var vi. Insåg när vi hade flygit till Prag. Vi hade varit hemma hos Pontus Jansson och gjort en podcast och fått den briljanta idén att vi skulle till Tjeckien då. Och så efter någon flaska vin så styrde vi över bron och till Köpenhamn, hade fått tag, eller på flygplatsen i Köpenhamn fick jag tag på sportchefen på Expressen, Per Andersson, och skrev bara, du får pröjsa flygbiljett för vi ska till Prag. Och så flög vi till Prag och åkte, sen var det ju 4,5 timmes jävla resa, vi fick ta någon hyrbil. Insåg efter att ha varit ute och festat hela natten i Köpenhamn och tagit morgonflyg i 6.00 att vi kanske inte var riktigt redo att köra när vi hade landat. Men hur som helst, det var ju 4 timmar. Sen såg vi ju på kartan när vi åkte och stannade vid någon mack. Plockade vi upp liksom Google Maps och kollade. Oj, det fan, det är ju bara 45 minuter från Wien. Vi skulle ha flygit till Wien istället. Ja, men vi hade jävligt roligt där och vi såg inte Sverige, vi såg England, Italien.
Ja, och sen så innan någon då misstänkliggör oss för ett brott här så plockade vi upp den största Parma-supporten i Sverige, Gian Dalaba, som fick agera chaufför.
Ja, så var det.
Mm-hmm. Så att, ja, en liten ros till Dalaba här i efterhand.
Ja.
Men okej, du
var på väg någonstans, Thomas. Jag vet inte, jag
blev
avbröt.
Ja,
du har varit på mästerskap.
Ja, men vi var på mästerskap. Sen så var vi nere i Polen efter det och kollade på U21 och sen så, ja men... EM och alltihopa. Men det gör ju, alltså, när man åker så bygger man ju någonting.
Ja, ja.
Och sen har vi haft jävligt kul kring landskampen här hemma också. Vi har haft massa event och grejer kring Toto Balotto och träffat lyssnare och så. Så att, men jag tycker jag byggt upp en någon slags kärlek till landslaget.
Sen ska jag säga, jag har inte satt in mig i det exakt och sådär, men det blir ju väldigt mycket också lottens öde i hur ens mästerskap blir. Jag förutsätter att Sverige tar sig till EM just för att det inte är i ett land. Alltså när EM spelades i Frankrike, ja men då ska man till Frankrike. Okej, Sverige fick Nice, Toulouse och Paris. Men det spelar inte jävla så stor roll om det är Saint-Étienne eller Bordeaux. Alltså det är samma land. Mm. Nu kan det ju verkligen bli så här, att vi drog nitlotten och fick Azerbaijan. Vi ska spela i Baku.
Just det.
Eller så kanske man drar en drömlott och får... om det är, kan det vara München eller något så här, mer billigt, lätt att ta sig dit. Det kan verkligen öppna upp för att komma i stora antal. Eller så har man oflyt och så får man någon riktigt jävla pissig
spelare. Vad är drömstaden för er för en Sverige-match?
Nej, men Tyskland skulle jag nog ändå tro är det bästa för svensk del. Det är lätt att ta sig dit, det är liksom så här...
Polen, jag gillar Polen också. Jag tyckte det fanns någonting där. Mm. Alltså det är ett skitland på många sätt. Men om man ska åka och kolla på fotboll, och speciellt om det är Sverige, så tror jag att dels kommer vi åka helt många, det är billigt som fan. Och det kommer bli bra fest. Alltså blir det bra fest på ett U21-mästerskap där vi inte ens gick vidare, då kommer det bli bra i alla fest om svenska A-landslaget kommer dit. Sen måste jag också säga att det är ett jävla roligt landslag vi är på väg att få här nu. Mm. Alexander Isak, Quaison, Kulusevski, Kristoffer Olsson. Alltså det är ett ungt, härligt, skönt landslag med många tekniska spelare, Emil Forsberg.
Vad heter han, den italienska?
Gagliolo.
Mm. Är han, jag vet ingenting om honom, jag har bara läst, men är det någonting, kan det bli någonting?
Han är ganska gammal. Han är 29.
Va?
Ja.
Jag trodde han var... Men fan, vad heter den där unga killen?
Kulusevski är ju 19.
Vad heter han som är i Bayern München? Nej. Det är någon...
Patrik Andersson.
Nej!
Det är 1997 igen.
Nej, men du har helt rätt.
Men är det inte någon så här halvsvensk i någon...
I Bayern München, typ så här U19. Jag tror det var Bladet eller Expressen som skrev upp honom i något läge. Sen hörde jag att han kanske inte var lika stor talang. Jag kommer inte ihåg hans namn, men jag vet att... Du är inte snett ute här, utan det finns en, absolut. Nej, men Gagliolo är bara, han spelar i Parma och har dubbla pass.
Ah, okay.
Och så har landslaget insett, oj då, han har ju dubbla pass och spelar i Parma varje vecka. Varför ska inte han lira i landslaget? Ah. Och så han har inte spelat för Italien. Ah.
Så. Och det hade han väl i ärlighetens namn aldrig gjort.
Var ju surf.
Jo, exakt, men han hade ju aldrig tagit sig in i Italiens landslag. Nej. Så det blev väl någon slags win-win för båda. Vi får en vänster back som kan spela mittback eller en mittback som kan spela vänsterback som spelar i Serie A vecka ut och vecka in. Italien blir inte av med någonting.
Jag tar det.
Av värde liksom.
Absolut.
Hoppas han är sugen.
Han är dundersugen.
Kan han en svenska?
Svag.
Nej.
Problemet med Ricardo är ju... Problemet med Ricardo är att han kan ju inte engelska heller.
Ah.
Han har ju dock tur i och med att halva landslaget pratar italienska.
Ja.
Med spelare som har varit där, alltså från Granqvist, men de som är där nu, Svanberg, Kulusevski, Albin Ekdal, Robin Olsen och så vidare. Och så vidare.
Jag skulle bara avsluta mina tankar här kring mästerskapet, för att jag vet faktiskt inte hur UEFA har tänkt där. I och med att det inte finns något värdland så undrar jag om länder som kvalificerar sig för mästerskapet som också har en spelplats, alltså Sverige kan ju kvalificera sig för EM men ingen match ska spelas i Stockholm, men om, låt säga då att kommer Spanien kunna spela i Spanien?
Med största sannolikhet så spelar eller, väl någon match där.
Exakt, eller vill man att då Spanien ska spela i Spanien? Mm. Förstår du vad jag menar? För att
ja, det tror jag nog.
Det där gör ju halva grejen också med ett mästerskap, att man är i ett land där liksom nationen också har match. För det gör ju så jävla mycket. Om det blir Sverige...
Det är ju konstigt om du ska spela fotboll i Madrid. Sverige och då spelar de i Baku.
Ja, exakt.
Ja, jag vet inte.
Eller om det blir liksom Sverige mot Holland i Portugal.
Jag tycker det är roligt att ingen egentligen vet någonting. Det är som Nations League. Ja. Det är så här,
hela upplägget.
Ja, men det är så här, man lägger upp periodiska systemet. Jag tror att det ser ut någonting i det här.
Jag spelade
här, ingen vet.
Ska Olof Lund berätta varje gång det är sändning. Ska jag berätta hur det ligger till.
Jag spelade
och så,
in,
och så finns det en massa om hela tiden. Om det händer, om det händer, om det händer. Vi lägger ner, vi väntar och ser. Vinn matcherna.
Jag spelade in ett program i morse med Thomas Brolin och generalsekreterare Håkan Sjöstrand här inför Rumänien-matchen.
Jävla dignity. Här är ni får in här.
Nej, det var inte Toto Balotto utan det var ett annat program. Men ja. Då så bollade Brolin upp då möjligheten till playoff, att vi har den chansen. Och så säger han då att ja, men det kanske Håkan kan förklara hur det går till. Och man ser i Sjöstrands ögon bara, nej, jag har ingen jävla aning. Jag har ingen aning om hur det här går till.
Det är så jävla roligt, det är inte en jävel vet. Förutom Olof Lund.
Han
måste förklara för alla i hela Sverige.
Men vi kan väl i alla fall återigen påminna Thomas att om vi löser EM-biljetten på fredag, då kör vi ett extra insatt lördagstoto.
Gör det.
Bra. Hörrni, under torsdagen så rullar den sista EM-kvalvändan igång. Det är fullmatat med matcher hela vägen fram till och med tisdag nästa vecka. Sverige spelar fredag måndag, men det finns ju en rad andra pärlor att följa också. Och det här gör man via C More's kanaler.
Ja, men jag skulle vilja kalla det för C More's vecka. I och med att all annan fotboll ligger nere, ja, men då får man ratta in C More. För det är där fotbollen spelas. Och det är ju dessutom en jävligt spännande och jävligt rolig vecka. I och med att det ska avgöras. Vi ska möta Rumänien borta, ja, och sen så Färöarna då. Men efter det här, då vet vi hur det ligger till. Exakt. Vilka går till EM och vilka går inte. Och då, det menar jag är att då spetsar vi till sig andra grupper, så blir det roligare att se de andra matcherna.
Kommer Nordirland lyckas med miraklet mot Holland och Tyskland?
Ja.
Va? Det finns ju en rad, alltså hur ska det gå i upplösningen?
De är inte dåliga, jag har sett de här matcherna, de är, fan vad de krigar.
Alltså, Island, turkarna, Frankrike.
Ja. Visst.
Det finns en rad grupper att följa den här upplösningen i. Och om man som jag precis har avslutat en lång och rolig golfsäsong men fortfarande har suget, ja, då finns ju PGA-touren där under kvällstid och nattetid att också följa den här helgen. Så att skaffa för guds skull ett C More-abonnemang. Vi inleder med EM-kvalet och sen så fortsätter La Liga och Serie A hela vintern.
Och ta del då av C More-veckan. Härligt.
Bra Thomas. Sveriges match mot Rumänien tänker vi att vi ska göra lite extra intressant genom en klassisk trestegsraket borta hos Betsson.
Vi stod ju och pratade om hjältar här. Kunde inte riktigt enas om vem som blir Andreas Andersson borta mot Turkiet. Vem kommer bli hjälten som verkligen skjuter oss då till
Marcus Albeck borta mot Moldavien.
Tänk säga så här, skjuter oss till EMI och så bara just det är EM överallt.
Ja, just det. Nej, men Albeck borta mot Moldavien, en annan klassiker. Ola Toivonen hemma mot Holland på Råsunda, också sådana här mästerskapsmål.
Men vi kan inte enas, men däremot så har vi en jävligt tydlig bild av hur det kommer gå i den här matchen. Sverige kommer ta sig till EM, alltså vi kommer vinna mot Rumänien.
Yes, och vi kommer lägga grunden till den segern genom en hållen nolla. Robin Olsen, toppform, ordinarie mittbackspar i Vigge och Granen. Pierre Bengtsson är inne i det och så är det Big Mike Lustig på högerbacken.
Det är stängt.
Det är stängt, så att Sverige håller nollan.
Jag vet inte om du hörde intervjun med Frida Nordstrand som Jan Andersson gjorde, men han pratade om Kristoffer Olsson som en jävligt bra bollvinnare. Han sa det, när vi kollar statistik, alltså många tänker honom som en som vrider och vänder och Kristoffer Olsson, vändningen och allt det där och bra offensivt. Men när vi kollar på statistik på honom så är han, det han då lärt sig i Ryssland på sådant. Blir en jävligt bra bollvinnare också. Så har vi Albin, han, ja, vilka det nu blir. Men så att nollan är intakt.
Exakt, men om nu Janne väljer att ha lite offensiv balans och spela Kristoffer Olsson centralt, eventuellt då inte Sebastian Larsson ute till höger, vi får väl se hur det blir.
Ja.
Att då läser ju vi det här mittfältslaget som att Albin kommer behöva ta ett gult kort.
Definitivt alltså. För att det pratar ju Janne också om, och det har ju alla sett. De är jävligt bra på kontringar i Rumänien, de är bra på djupledet.
Och Albin är en cynisk jävel, han vet att ibland kommer man behöva ta det där kortet.
Ja, för att stoppa den omställningen som Rumänien är vass på.
Mm. Så att svensk vinst, svensk nolla och gult kort Albin Ekdal.
Mm.
Den här trippen hittar ni som vanligt under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Rygga med 148 spänn, hashtagga tototrippen, så firar vi utöver en EM-plats även lite dineros.
Får jag säga en sak på? Tack Betsson.
Tack Betsson. Okej, ska vi köra en faktaruta?
Okay,
jag tänker att jag gasar lite. Så kan då den briljant komikern Martin Soneby vara liksom rapp med innehållsrika och roliga istället för, som med andra gäster, att det tar lite tid att hitta dit.
Okej, okay, ska vara snabb nu.
Fullständigt namn?
Martin Soneby.
Ålder?
43.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Snurrig, trevlig, låt.
Ta en liten sipp på jointen här.
Nej, fan, det är ingen rökning här inne.
Christian Borrell har
rökt. Snurrig och trevlig och ganska lat. Jag vet inte.
Snurrig, trevlig, lat. Nej, men det spontant så känns det som du. Nu känner inte vi varandra, men... Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevar på Söderstadion 2002?
Ja, det var nog oundvikligt. Jag hade också gjort det om jag var Bajen. Det går inte att hålla på så där.
Var är hemma för dig?
Stockholm.
Vilka språk behärskar du?
Netto jämnt svenska, va?
Bättre än Gagliolo.
Ja, jag hoppas det. Nej, men engelska, jag växte upp med engelska ganska mycket. Min mamma pratade massa olika språk när jag var liten. Men jag har massa släkt överallt i hela världen. Och själva liksom koncernspråket ungefär som vi kommunicerade med var engelska med mina kusiner som bodde i olika länder och sånt.
Varför har du släkt i hela världen?
För att min mammas familj, hon har 8 syskon tror jag, eller 7. Och de flyttade till massa olika länder och träffade någon och fick barn. Så mina kusiner finns överallt. Liksom. Mm. Så,
men är det någon plats där du har varit mycket liksom, på grund av de här anledningarna?
Spanien. Spanien mycket när jag var liten, somrar och sånt där. Mm. Lite Barcelona-kopplingar, för de bodde i Barcelona. Och jag och min brorsa fick alltid så här Barcelona-tröjor. Och jag fick så här gamla planscher att sätta upp på väggen med så här 84-laget och sånt där. Det var fina grejer.
84 var Maradona.
Ja, det var nog det, va?
Då kanske det spelar över på nästa fråga. Vilket eller vilka lag håller du på? Djurgården har vi ju förstått.
Ja, och så AIK, Hammarby.
Men är det då Barcelona?
Nej, men alltså,
eller har du lämnat alltså, dem bakom
jag,
dig?
Nej, men jag har inte riktigt förstått den här att heja på ett lag någon annanstans i något annat land. Jag fattar inte riktigt den grejen. Det har aldrig liksom satt sig hos mig. Det kanske är för att jag har mitt Djurgården och Sveriges landslag. Men alltså jag skulle ju kunna claima Barcelona som fan i och med att jag har gamla bilder på mig själv när jag var liten och hade sån i
det
Barcelona.
Det hade också varit någonting i och med att det var innan det liksom blev en vinstmaskin.
Ja, innan Messi-eran.
Exakt.
Ja, så det hade ju varit något, men det fastnade aldrig för att jag är inte därifrån. Men jag, alltså en av mina kusiner som växte upp där. Jag frågade honom, så går du på matcherna och sånt där? Han bara, nej, det är så jobbigt, det är så mycket folk. Och så jag ser det på tv, det är mycket bättre.
Ja, men du hade kunnat claima var ju det gamla Barca, precis som Gusten är inne på, som det finns Manchester City-supportrar som är väldigt tydliga med att berätta att ah, men jag höll på dem innan. Ja. Chelsea-supportrarna, vi höll på Chelsea
PSG,
innan.
Exakt.
Ja, David Fjell har väl sagt det några gånger. Ja. Ja, men jag höll faktiskt på Chelsea innan Abramovic kom.
Det är ingen som har missat att David Fjell har haft säsongskort på Stamford Bridge. Nej. Långt innan Abramovic red in i London.
Jag var ju lite av ett Oasis-fan på 90-talet. Och därmed också blev man ju så här, kollar man in Manchester City lite grann. Men då är ju de som typ Stoke eller någonting. Den storleken.
Så kassa.
Men då var jag så här, min morsa åkte till London någon gång där slutet av 90-talet. Och jag bara så här, kan du kolla om det finns någon så här Manchester City-tröja om du går förbi någon sportaffär? Så hon gick in och tittade och de visste inte vad det var för någonting. De var så här, men jag vet inte vad det är. Vi har Manchester United. Det har vi mycket av.
Det måste vara det din son vill ha.
Ja, men precis.
När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vem tänker du på då och vad tänker du på då?
Jag tänker på fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic.
Har du en bra relation till fotbollsspelaren Zlatan?
Jag har träffat honom en gång.
Ja.
Det var på U21 EM i Sverige 2009, minns ni det?
Yes.
Det var i Malmö bland annat.
Malmö Göteborg.
Vi skulle ju vinna det. Det var ju med Toivonen och Harry och Semi, va?
Semi tror jag det var.
Semi just det. Åkte mot England.
Men då var Zlatan, då var han en Inter-spelare. Det var precis där sommaren mellan Inter och Barcelona. Min kompis Thomas jobbade på Nike då i Stockholm. Och alla Nike-spelare är liksom kopplade till Nike-kontoret i deras respektive hemland. Så Zlatan var kopplad till Nike Stockholm. Så de hade en del kontakt med alla Nike-grejer. Men då skulle han ner till Malmö och göra någon sån här... Zlatan Camp, någon sån här fotbollsskola för kids på Limhamns IP. Och då hörde Thomas av sig till mig och bara så här, vad gör du? Jag bara, nej, jag gör ingenting, vi väntar på matchen ikväll och sånt där. Vi var i Malmö. Han bara, kom ut till Limhamns IP, jag lovar du kommer gilla det. Så kom han ut med Zlatan i Zlatans Porsche Cayenne. Det här var surprise-besök för, liksom, för kidsen och de hade ingen aning. Så de, det är så här, tre fotbollsplaner på Limhamns IP, alla kids springer omkring med varsin boll. Zlatan kliver ut vid mittlinjen ungefär och bara kollar på kidsen. Så är det någon unge som bara kollar på honom och bara, Zlatan, jag kan inte tro att det är Salman, Zlatan. Och sen kommer någon typ av så här djungelvrål som en signal till alla kids. Bara, Zlatan! Och så kommer det så här, jag har bilder på det här. För jag stod bredvid och tog...
Och det var inte du som skrek?
Nej. Det var någon unge som bara, så gjorde, du vet, så skickade så här, luren liksom. Och bara, så kommer
Valthornet.
Det... Så, verkligen! Och så bara kommer det hundratals kids... Och bara så här, och sen blir det någon konstig typ av så här, du vet, primitiva människor möter sin gud vibb när de bara står och bara så här, sträcker ut armarna och bara så här, tar på hans kropp och bara slöt. Och det blir mer och mer och han blir lite nojig nu. Han blir lite så här, det blir Beatlemania. Så han blir lite så här, backa så här, och alla ledare bara så här, nu måste backa du, så här, för det är 100 ungar runt honom. Så får de liksom backa, då får lugna ner sig, så får de stå och titta på Zlatan. Och sen säger det någon unge som säger så här: Zlatan, slå en straff. Så Zlatan bara, okej, tar en boll, går bort mot målet, lägger den på straffpunkten, backar 5 meter och så kollar, så jag säger så här: är det ingen som vill stå i mål? 40 ungar ställer sig på mållinjen och ska ta Zlatans straff. Och han tar sats och han skjuter lite för hårt. Alltså inte så här, alltså inte sitt hårdaste självklart, men han skjuter lite för hårt för liksom för en 7-årig unge. Och träffar en unge rakt i pannan. Alltså så här, så ungen så snurrar runt sin egen axel nästan. Bollen studsar tillbaka nästan till straffpunkten. Så hårt var det. Varpå en annan unge skriker, bättre kan du! Och jag och Thomas står där och kollar på honom och bara, Jesus, han sköt nästan ihjäl en unge. God damn! Och sen vänder sig Zlatan mot mig och Thomas och drar upp axlarna och gör en Zlatan-led. Vad ska jag göra?
Och vad hände med ungen?
Jag vet inte, han kanske dog, jag har ingen aning. Jag tror att de tystade ner det ganska kvickt. Men sen, det var någon så här Expressen skulle göra en grej av det här och så skulle de göra en exklusiv intervju. Och jag vet att det finns rörliga bilder på det här, för jag vet den här Expressen kamerakillen, han filmade det här, men det måste ha liksom tystats ner.
Han kan ha gjort en bra hacka på.
Eller så var det en dålig jävla reporter, alltså filmaren som var på plats, så att det där har bara blivit bortglömt.
Eller så har han gjort en bra hacka på att ta bort det från sitt minneskort.
Förmodligen så gjorde han en för dålig hacka i så fall.
Men fy fan vad det var roligt. Alltså. Jag höll på att dö av skratt. Fy fan vad kul.
Ja, men där har du ju din relation till Zlatan.
Då. Så att varje gång du har sett Zlatan sen 2009 spela en match så tänker du tillbaka till Limhamns IP och...
Den där jäveln, han sköt nästan ihjäl nu. Sen efteråt också, då skulle han skriva autografer på tröjor. Och då ställer alla kidsen upp sig liksom. Och då, det var under den där, Gusten, med ballar och ståltiden. Det var typ där 2009, va? Jag tror att det gick då. Eller så var det året efter. Men då ställer alla kidsen i kö och så ska de få en autograf av Zlatan på sin t-shirt, sin fotbollsskole-t-shirt. Och Thomas sa till mig så här, här är en massa extra pennor. Kan du bara se till att Zlatan har fräscha pennor? Så jag står där typ 5 meter snett bakom Zlatan.
Top gig.
Med typ, ja, verkligen. Verkligen.
Soneby skickar fram nya pennor.
Ja, absolut. Det gör jag så gärna. Så jag står där med en bunt pennor. Och så är det en kille som går från Zlatans autograf fram till mig och säger så här, vem är du? Och jag bara, jag är ingen. Och han bara, kan jag få din autograf? Så jag bara, jag vet inte, fine. Så jag skriver min autograf. Sen blir det någon typ av så här att ungen bakom då, som precis fått autograf av Zlatan, ser att jag har också skrivit. Så han tror att det där är väl någon också förmodligen. Och går fram till mig. Så det blir typ, gå Zlatans autograf sen till mig. Och jag vet inte varför jag skriver de här autograferna. Jag har varit på tv en gång kanske. Och då, och så ser man att Zlatan är lite så här, han blir lite förnärmad. Det här är ju hans grej. Ja. Det är Zlatan Camp. Jag är ju Zlatan. De är här för min skull. Ingen annan jävel ska skriva autografer. Så han står, skriver en autograf, kolla surt på mig. Skriver en autograf, kolla surt på mig. Och jag bara kollar, jag har ingen aning. Vad ska jag göra? Ska jag be dem dra åt helvete? Det är väl ännu värre. Så jag står där och skriver. Så det finns ett gäng kids nu som säkert är 19-20 nu. Som har fotbollsskoletröja med Zlatans autograf. Och en kille som
har... Hörni, hör av er om ni har det.
Ja, om ni har den tröjan. Exakt.
Om det är någon som hör det här och sitter på den här dyrgripen. Så är vi beredda att buda mycket.
Ja, verkligen.
Den ska ju upp här på kontoret.
Och får vi dessutom tag på ungen som fick bollen i huvudet, då vet jag inte vad vi gör.
Ja, det vore mäktigt alltså. Några, ni kanske har lyssnare i Malmö-trakten.
Garanterat.
Som är runt 20-årsåldern. Borde ni ha. Mm.
Men bortsett från det här då, var fotbollsspelaren eller är fotbollsspelaren Zlatan någon som har varit en favorit för dig, eller har du varit...
Ja, men det är klart. Han är väl den största vi har haft någonsin. Liksom. Det är väl inget... Det är väl inget då, jag var väl lika hänförd av honom som alla andra var.
Jag läste en krönika igår måndag av Jennifer Wegerup på Expressen där hon var så här: sluta bete dig så jävla ovärdigt Zlatan. Alltså gå tillbaka till att vara lite ouppnåelig, lite gudomlig, lite liksom den stora världsstjärnan som vi alla vill att du ska vara. Mm. Har du känt lite samma sak de här senaste åren när det har varit lite tjafs mot landslag och han har slagit reklammynt av VM-platsen och nu är han ute och svingar mot Janne?
Ja, det är lite ovärdigt, men jag tänker ändå så här, vad fan, man är ju rätt van vid det. Är man inte van vid Zlatans beteende nu efter 20 år, då vet man inte vad, alltså, man vet ungefär vad man får. Jag hade blivit mer förvånad om han hade blivit någon typ av så här, jag vet inte, så här, Bjärred eller du vet någon sån som är så, du vet, storsint, korrekt, du vet, han är ju den han är. Jag tror inte han kommer att ändra sig. Det är väl bara köpa det, läsa innehållsförteckningen. Det här är vad ni får liksom.
Du som jag ändå tänker mig är en lite spånande människa, vad tror du Zlatan gör om 10 år? Vad ser du han tar vägen?
Jag tror han gör affärer på olika sätt. Jag tror han tar varje chans att var med i rampljuset. Han kommer nog dyka upp på läktaren. Jag tror inte han är tränare. Jag tror inte han är någon typ av sportchef eller någonting. Jag tror att han är mer av en...
Inte för mycket operativ roll. Där. Nej. Du måste känna... Nej. Han ska inte dofta på gräset.
Nej.
Snarare styrelserum.
Ja. Inte så här scouta och deala och agent tror jag inte heller. Det är för... Agent handlar ju också om någon annan. Mm. Lyfta fram någon annan, jobba för någon annan, det tror jag inte Zlatan. Jag tror Zlatan kommer jobba för Zlatan i hela sitt liv. Sen nej, men jag tror att han är, jag vet inte, kommer göra reklam, han kommer göra olika. Man märker ju att så här, när rampljuset börjar riktas bort från honom, så är han så här, hallå,
går han och hämtar rampljuset.
Ja, men lite grann ställer det på sig själv, ja. Så nu kan vi köra Janne-grejen och sånt där. Det är ju så jävla löjligt också. Ovärdigt. Sluta håll på. Mm.
Ja. Vad tror du han handlar om? Vad tror du att han gör om 10 år?
Mm. Nej, men jag är helt inne på det som Martin säger här. Och det har vi pratat om tidigare också lite grann. Alltså jag är helt övertygad om att det finns liksom inte en Zlatan som jobbar. Du nämner tränare, sportchef, agent. Alltså det är yrken där du måste jobba stjärten av. Ja. Oavsett om du är Mino Raiola, Hassan Setting, Kaja, Patrik Mörk, alltså vilken nivå du håller på. Så att jag menar, så att Zlatan ska gå och liksom knega in på natten och sitta med Y-Scout och kolla på spelare, alltså det kommer inte hända. Så att men så här, att han lämnar fotbollen, det är också helt svårt att se. Så att han ska finnas kvar i fotbollen, det är ganska övertygad om, men heller inte i en studio. Så här, komma 2 timmar innan och sminkas och gå igenom körschema med John Witt och du vet, köra rep 35-45 minuter innan, så här, nu ska vi repa Zlatan.
Man har svårt att se John Witt liksom dra köris för Zlatan en timme innan, ja, sen ner i frihamnen.
2:27, då kommer du in Zlatan, du har 30 sekunder, ta gärna kameran. Nej, det finns inte heller.
Witt skulle ju aldrig trycka ner i Zlatans öre och säga, nu måste du runda.
Nej, men och då börjar vi begränsa antalet roller som finns inom fotbollen, potentiella roller som Zlatan skulle kunna ha. President för en fotbollsklubb, tror jag inte heller. Så att ja, någon slags ambassadörsroll kanske i Milan eller vad vet jag för någon annan organisation.
Möjligen ASS-tränare i någon så här, men när någon gammal lagkompis tar över ett lag i Italien eller i Spanien så kan han hoppa in där och vara lite ASS-tränare.
Men där är det också andra fiol. Jag har svårt att se honom spela andra fiolen.
Ja, men
jag tror han tar sig för.
Jag tror han kommer att vara inse att så här, huvudtränare är för mycket.
Nu tror jag inte att det är speciellt troligt, men hade jag fått välja så hade han om 10 år gjort det han alltid sa en gång i tiden att han skulle göra efter karriären. Att då ska jag sitta på en bänk och röka och bara ta det lugnt. Alltså det vill man ju att han ska göra.
Det kommer han göra i ett år. Ett år, sen är det så här, vad fan är det här? Vad håller jag på med?
Men så här, vad gillar han att göra? Jo, men han gillar att spela tv-spel, har man ju förstått.
Jaga.
Han gillar att jaga.
Köra grejer i
köra
hög
bil.
Fart.
Köra bil.
Ja, exakt. Så att, okej. Ringen i Tyskland, där kan man hänga rätt mycket. Upp i Norrland, i sin stuga eller monsterhus, vad det nu är, i Åre. Där kommer han hänga jävligt mycket. Men och sen kommer han väl ha business över hela världen.
Alltså
han kommer göra business i Kina, i staterna, varumärk, egna varumärken. Han kommer vara delaktig i andra varumärken. Det var ju jättemånga som spekulerade kring hans framtid när han var i Manchester United och trodde att han skulle komma till Kina på grund av att Volvo skulle göra någon stor grej i Asien. Nu blev det ju LA istället då, och det blev andra varumärken än Volvo. Men alltså där ser man honom med sig 10 år, definitivt. Mm.
Så jag tror inte man heller ska underskatta trenden av att, alltså för 10 år sedan när Zlatan stod i Zenit, eller 7-8 år sedan då kanske är mer rättvist, då flög ju allt. Men de senaste åren så har en app lagts ner efter att ha gått superback, hans klädesmärke gick åt helvete, vissa samarbeten har avslutats från deras håll. Kanske, alltså så här, man kanske inte ska underskatta heller att Zlatan inte kommer vara Zlatan om 10 år, för att det kräver att man avgör de största matcherna mot de största lagen och gör massa fantastiska mål på den yttersta fotbollsscenen. Det kanske inte går att leva på det i 15-20 år efter karriären också.
Nej, men han kan inte leva på sitt namn, men däremot så har han ju så jävla mycket pengar, så han kommer ju alltid vara en intressant finansiär.
Hur mycket pengar
och,
har han?
Och ett varumärke, alltså fortfarande en ambassadör för det företaget, det kan man fortsätta vara. Så kanske han inte står som han gör nu i tv-reklamer och är gud och lejon och alltihopa. Men däremot så kommer han i alla rum, kolla på Gio Wallner i Kina. Han är ju fortfarande det eviga och oändliga gröna trädet. Och det är 100 år sedan han lobbade in en pingisboll.
Ja, det är sant.
Alltså Zlatan kommer ju vara Maradona, Cruyff, Van Basten. Varför nämner jag Van Basten för? Som någon slags super. Han åkte ju fram till Sverige och fiskade.
Det är en spelopererad fågelskådare.
Nej, men han åkte till Sverige och fiskade. En polare till mig som när jag pluggade i Lund, pinnen. Hans farsa sa, får jag spela fiskade här uppe i Norrland med någon gammal holländsk fotbollsspelare? Så höll han på att snacka fram och tillbaka. Ja, Marco hette han. Van Basten, just det, så var det.
Oh, damn.
Så ja, men han levde ju ett liv ganska länge, Marco Van Basten, som var bortom rampljus. Alltså, så här. Och det kan jag tänka mig att Zlatan också gör i något läge, att han försvinner iväg och bara jagar och inte syns. Så att säga.
Jag tror att han har så oerhört behov av att synas.
Så kommer han tillbaka med
kommer han tillbaka. Kraft. Det kommer alltid vara så. Jävlar.
Älgjakten är ju inte hela året.
Nej.
Hör du Martin Soneby, förstår du hans regeln?
Alltså, vi gör någon.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den ändras ju varje år.
Ja.
Jag tror att jag förstår, men årets modell, pratar vi...
Årets take på hans
ja, men ungefär.
Nej, jag tänker bara, om du går till dig själv, tittar du på dig själv i spegeln och känner, jag förstår hans regel.
Nej. Det är,
och ingen skam i det.
Nej, men med tanke på att det ändras varje år så vet man ju inte riktigt var de... vad som är årets regel liksom. Det är väl så, det är så Robinson.
Och sen är de inkonsekventa oavsett, så att du vet ändå inte hur,
ja,
hur regeln är.
Ja, precis. Nej, så det kan jag inte säga med 100%, men kanske med, säg, ja, med 83% förstånd, förståelse.
Så Robinson, de är livlina på någon annan nu.
Ja, men exakt, men det är så här, de byter regler varje år för att det ska vara spännande liksom. Ja.
Är du Martin Skärtel eller Martin Skrotell?
Oh, fan,
så vilken
där,
typ alltså av kommentator är föredrag?
Nej, Skärtel rakt av. Man behöver inte vara, man kan väl vara lite, men sluta Frej, sluta med det där. Alltså du plockar inga pluspoäng med när du Frej, vad fan. Nej, så Skärtel funkar jättebra. Det är väl som Andersson i liksom, som utländska, det är väl som hackar på dem för att de inte säger Andersson.
På tal om Jesper Husfeldt bara, han går ofta i bräschen vad gäller att efter 5, 6, 7 etablerade år av ett visst uttal så har han sniffat upp från de gamla gymnasielärare att i den där regionen i Polen så heter det minsann Szczesny istället för Szczesny.
Okay.
Men just Szczesny, fan vad han kämpar på med den utan att någon annan hakar på.
Han krigar själv menar du?
Ja,
Jervinho gjorde han ju om till Jervinho, men då hakar ju alla på. Mm-hmm. Och så alla i studio och allting. Men då kunde han ju påverka, för då hade de ju studio på TV4. Så att då hade han ju en plattform för att nå ut med det. Och jag som till exempel var reporter då gjorde svep. Ja, men då kunde han påverka mig och så blev det Jervinho med hela svenska folket.
Men Szczesny...
Men Szczesny har han ingen riktig plattform för att etablera.
Jag är fortfarande för Staffan Lindeborgs gamla You Cool. Kommer ni ihåg den? Kan du inte säga Joe Cole? Det är skitänk. You Cool. The fuck? Där går gränsen, fan.
Ja,
finns gränsen.
För eller emot pyroteknik?
Alltså för 99,9% för. Mitt enda så här, men det är om det ska försena matcherna så jävla mycket. Det känns inte som att det är värt en timmes uppskjutning av avspark.
Men du kan ju skylla det på myndigheterna som har förbjudit det. Ja, men om någon förbjuder bengaler, då är det deras fel. Att bengalerna är förbjudna, då vill du ju ändra på den regeln.
Nej, det är mer att man inte ser någonting. Det är när bengaler bränner, alltså när det blir så jävla mycket rök så man inte ser någonting. Och det är därför man måste skjuta upp matchen, så vädra ut. Men annars, fan, kör, bränn allt ni har. Alltså bränn bebisar på läktarna. Jag skiter i vilket. Det är skitfett med bebisbränning på läktarna. Bara det inte försenar matchen.
Såg du halvtidsbränningen från norra?
Ja. Oh.
Nej.
900 bebisar. Bebishuven brann. Så jävla grym tifo.
Gallningen 2.0.
Martin Soneby går ut och det enda han har att säga att det var tråkigt att den inte kom igång på tid.
Ja, verkligen. Jag minns ett Stockholms derby på Råsunda sen, det kan ha varit 04-05 där båda kortsidorna brände så jävla mycket bengal. Och det är ingen jättestängd arena Råsunda.
Det var en perfekt pyroarena.
Ja, men det var så jävla mycket rök där, så spiken var så här, ja, att försöka återskapa slaget vid Lützen just idag kanske inte var den bästa idén.
Han känner att här har jag ett läge för ett kanonskämt.
Lite av ett skämt. Och jag tror att han har kört den fler gånger också. Ja. Jag har bara hört den en gång, men jag har hört att han har gjort den andra gången.
Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
Så det finns väl vissa guldgrejer som är... Men ska man gå bort från sin egen så här... Egen...
Det blir svårt
Norrköping
att
högt va?
Ja, men det är klart, det är jättehögt.
Men det blir svårt att toppa det som hände på Limhamns IP.
Ja, alltså de grejerna alltså, men jag tänker på match nu, eller kan det vara vad som helst?
Du får tolka det hur du vill.
Det var, alltså, jag såg en Champions match, det var min första Champions match i Valencia tror jag, Valencia Inter, returmöte sen 0-7 eller någonting. Det var svin för att det blev mållöst.
Var det då det blev sånt jävla kurr i slutet?
Ja, det var riktigt fight på slutet. Folk sprang omkring, det var fighter i korridoren efteråt.
Just det.
Omklädningsrum. Det var galen stämning. Det var så här, Valencia behövde mållöst bara. Alltså de behövde, jag tror de behövde kryss egentligen för att gå vidare. Och det fixar de. Och det blev så, det var enormt elektrisk stämning alltså med Champions. Det var helt magiskt. Men sen var det en gång också när, för jag berättade om när 94-laget, halva 94-laget hängde med mig när jag skulle köpa en jacka.
Det är ju en fotbollsupplevelse, så det får du definitivt göra.
Jag var i Porto på Portugal-Sverige, jag tror det var VM-kval.
Kan det 2010.
10, ja kan det ha varit.
9.
Ja, något sånt där.
För det var mycket landslag, det var Zlatan i Limhamn, det var
Det var 2009, Adam Johansson spelade högerback och raderade ut Cristiano Ronaldo.
Ja, det är möjligt att det var så. Det var mållöst tror jag. Ja. Och det var då det var första gången jag träffade Bjärred Andersson. Han var med på den här resan.
He's a hoot.
Det är härligt. Så jag träffade honom. Jonas Tern var med på den här resan också. Och så var det, jag tror att det var Håkan Eriksson, gamla Helsingborgs målvakten, eller? Hette han det?
Inte U21 förbundskaptenen då? Eller menar du Sven Håkan Andersson?
Svensson.
Håkan Svensson.
Nej, Sven Andersson är ju den gamla Helsingborgs målvakten. San Siro Sven.
Ja,
men sen det var Håkan Svensson från Halmstad.
Det var möjligt att det var han.
Han var
stod i AIK också.
Ja.
Det var alltså Jonas... fortfarande han håller rekordet för längst hållen nolla i Allsvenskan.
Okay.
Hans son, det är inte så många som vet det, men hans son heter typ Vidhems Paul.
Okay.
Rasmus Vidhemsen Paul. Och vann precis skytteligan i Superettan. Och men det är alltså Håkan Svenssons son.
Det var någon kompis med Jonas Tern i alla fall. Så jag kan tänka mig att det var någon typ av, jag har inte annan Halmstad connection, något sånt där. Skitsamma i alla fall. Det var, och sen åkte vi ner till Porto. Där bor ju Stefan Schwarz.
Ja.
Så de hookade upp med honom då. Bodde på samma hotell. Porto Palacio i Porto. Fy fan, vilket schysst hotell.
Men var ni ett sällskap? Eller råkade det bara bli så att...
Nej, jag åkte med en sån sportresebyrå och gjorde ett jobb för dem på resan ner och tillbaka. Och Patrik var med där också på den här. Så att alla var med på den här liksom, sportresebyråns resa. Okej, okay, så vi kommer ner dit. Hockar upp med Stefan Schwarz. Han kommer till hotellet för han bor ju där nu. Och jag hade missbedömt vädret så att jag hade ingen jacka med. Jag trodde det skulle vara varmt. Det var ganska kallt på kvällen. Så jag var så här, jag måste ha en jacka till ikväll. Annars kommer jag frysa ihjäl på läktaren. Och de är så här, ja vad fan, vi hänger med. Alltså Bjärred, Tern och Schwarz. Och
eventuellt Sven
eventuellt
Andersson.
Sven Andersson eller Håkan någonting. Någon Helsingborgs mål.
Jag tror att det är Håkan Svensson.
Ja. Det kan vara. Och i alla fall, så jag går ner till den här shoppinggatan och går in i någon affär och så här, och jag bara så här, shit, alltså de hänger med mig. Alltså, och jag går in bara, jag ska kolla på en jacka, så bara, du vet, kolla på en jacka, du vet, går in och de står och pratar med varandra och är så här, tycker att det är världens mest normala grej att de hänger efter mig när jag köper en jacka. Så att jag är så här, vad fan håller jag? Jag är ingenting här, vi går ut på gatan och bara, fan, de hänger fortfarande på. Går in, du vet, jag prövar en jacka, du vet, Tärn är så här, ah, den är rätt nice. Jag bara, what the fuck? Så vad fan är det som händer? Så här, och så hittar jag en jacka och så har jag den på kvällen på läktaren och jag bara sitter och tänker, vad fan hände det där just? Halva 94-laget går och ger mig smakråd i Porto på mitt jävla jackköp. Det var den mäktigaste fotbollsupplevelsen någonsin.
Det är supermäktigt.
Jag tycker också ringa in hur livet efter karriären ser ut för många fotbollsspelare. Man har inte bättre saker för sig.
Nej, eller taka på vad smaker.
Ja.
Är du för eller emot VAR?
Vad ska jag säga, motvilligt för? Jag tror att det är oundvikligt.
Mm.
Det är liksom, vi kan inte ha ett läge där en domare, alltså den enda som inte får ta del av alla de här teknologiska hjälpmedlen och bilderna och repriser och sånt där, är den som ska ta besluten. Han är den enda som inte kan ta del av det. Det går inte att ha det så. Det är omöjligt ju.
Ja.
Det är ju helt bakvänt. Så att, tyvärr, så här, med det hade varit konstigt om det var så här, ingen får titta på TV, fotboll på TV, men domaren får ha alla bilder. Det hade varit skitkonstigt. Men nu har vi alla bilder. Ska domaren inte då få ta del av dem? Det är weird. Så, nej,
sen kan man skruva på det.
Ja, självklart. Jag tror att det är oundvikligt.
Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
Fan, det här är en skitbra fråga som jag tänker så här, fan, det är ju några roliga. Kommer du ihåg Jimmy Bullard?
Ja. Oh.
Han var ju skitrolig.
Han och Wigan.
Ja, precis. Han var ju skitrolig. Jätterolig karaktär. Han verkar skön.
Ja, bra svar. Jimmy, där hade de haft jävligt roligt.
Han svarade på en fråga, bara, what's your favorite band? Han bara, Elastic Band. Vad fan.
Han hade ju även, jag tror att det var när han var i Hall, ja det var det. Då hade ju de I matchen innan tror jag att de låg under med 4 eller 5-0 i paus. Och då hade Hulls dåvarande tränare, som jag tror hette Phil Brown, han valde att inte gå ner i omklädningsrummet. Utan han höll laget kvar på plan och skällde ut dem inför läktarna.
Just det.
Vilket är i sig ett helt otroligt move av en tränare på den
allmänt
nivån.
Alla ska
han visa för alla att jag skäller minsan ut dem. Just så det. Ingen tror att vi går ner i omklädningsrummet och är nöjda med den här halvleken. Och sen i matchen efter så tror jag att de möter Manchester City på bortaplan. Och så gör Hull 1-0 Jimmy Bullard. Och då samlar han alla spelare som sätter sig en ring runt honom.
Ja.
Och så iklär han sig rollen som Phil Brown och skäller ut
och
alla.
Och gör så här med fingret. Ah,
jävla,
jag minns den bilden.
Så jävla episk målgest.
Och får jag säga en till? Marcelo Bielsa. Jag vill bara, så här, han får dricka upp hela flaskan och sen får han bara berätta stories.
Ja, Thomas har mer, jag tror att vi delar en lite mer, alltså man har gått från fascinerad till att man fylls av obehag kring Bielsa.
Pontus Jansson har ju varit här och berättat om hur hans liv ser ut. Han har ju sett till att få liksom en etta med kokvrå på sportcentret så han ska slippa röra sig bort från träningsanläggningen.
Han bor liksom en trappa upp.
Fåne tror att han har en mikrovågsugn där han kör mycket
fiskgratänger.
Ja, fiskgratänger. Du vet, han bara värmer på. Och i England så finns det ju inga... Ja, men de är inte så utvecklade där, tänker jag. Så att det är bara panerad torsk så här, rätt in. Han skiter liksom i... Egentligen är han världens tråkigaste. Enda han vill prata om är rotazioni.
Ja, men han är ju stories. Ni vet, handgranaten. Och.
Ja, jo, absolut.
Berätta på honom handgranaten.
Nej, ingen klocka.
Nej, men ni har hört den, va?
Nej.
Det här var tränare i... alltså Pochettino hade ju honom som tränare i Argentina.
Ja.
Och berättade att det var någon gång de hade förlorat... Hade han Le Tigre eller något sånt där? Något av de lagen. Och så bara, hade någon jävla... de hade förlorat någon match i Copa Libertadores. Eller, ja, det var det väl. Och fans kom hem till honom. Och ja, du vet, ultras ville snacka. Mm. Och han bara, having no, ni har ingenting här att göra. Gick in, hämtade en handgranat som han hade hemma. Och jagar dem ner för gatan. Och de är så här, helvete, vi är ultras, men vi är rädda för den här jäveln.
Ja, men det är lite det jag menar.
Jag vill höra om handgranat-storyn.
Bortom, men liksom etta med kokvrån i Leeds, mm-hmm, så finns det historier.
Ja, lätt.
Jag vet inte om du såg det, men för någon månad sedan så fyllde ju Leeds 100 år som klubb.
Okay.
Och det firades ju med pompa och ståt, och så var det liksom dresscode bowtie typ. Alltså alla var där i smoking och fluga och galaklänningar, och Bielsa kom ju i mjukisoverall.
Såklart. Såklart.
Slafsar i sig en jävla förrätt, tar ett glas vin och sen upp på rummet igen. Fortsätter scouta liksom, Bristol City.
Oh.
Så att, ja, jag förstår att man är fascinerad av, men jag tror att jag landar ändå på obehagssidan här. Oh. Jimmy Bullard där, bra, däremot, bra svar. Favoritarena?
Alltså jag nämnde ju Valencia förut, men Mestalla var ju nice. Men den är lite sunkig, jag gillar ju nya arenor. När den är ultramodern och alla har en bra plats att sitta på, oavsett var man sitter på arena. Så att, det är nog så här arena jag inte har. Jag funderar på en Juventus-tripp till våren. Mest för att jag är sugen på deras nya arena faktiskt. Alltså laget är ju fantastiskt. Men jag vill se den där. Har ni varit där?
Jag har inte varit på Allianz.
Nej.
Däremot så har jag börjat intressera mig för en arena i USA. Det är Atlanta som har den. Mina polare som är Fiorentina-supporter här i Sverige har nämligen fiskat fram att Fiorentinas nya president Rocco Commisso ska bygga då den nya Fiorentina-arenan enligt liksom, ja, med inspiration av den där i Atlanta. De körde Super Bowl där senast, tror jag. Och den är ju så ultramodern så att, du vet, Juventus Stadium, det är ingenting.
Nej.
Alltså den är helt sinnessjuk. Det är liksom olika lager och konstiga grejer.
Jag har sett...
du kan landa med ett privatjet typ i den.
Jag har sett att Falcons hade någon sån här grej. För det är Falcons spelare.
Den kan typ rotera. Och, den är jättemodig.
Och så är det skärmar som är
helt... Det skulle du digga.
Ja, jag är sugen på Tottenhams nya arena också.
Som har världens längsta bardisk.
Är det så?
Mm. Okay. Jag har Erik Niva upplyst oss om.
Ja, nice.
Det är liksom en USP.
Ja.
Jag är lite mer åt andra hållet. Jag skulle jättegärna besöka Mestalla.
Ja.
Just för att det har alltid varit så en bucket list arena.
Den är jättefin. Luktar lite kiss.
Som sig bör.
Ja.
Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
Fotbollsmässigt. Det är väl Bjärred. Vi är kompisar. Jag är Bjärred. Vi blev kompisar där på den trippen. Ja, det var första gången vi träffades. Och så har vi haft kontakten sedan dess.
Hur ser vänskap ut?
Skickar du fortfarande bilder på dig i spegeln när du har en ny jacka? Vad tycker du Patrik?
Nej, men...
Så får du bara en tumme upp av Bjerret.
Ja, nej men vi ses ibland. Jag var på hans 40-årsfest, det var ju länge sedan nu. Ja, jag var på hans 50-årsfest också. Var det det? Nej, han fyllde år bara. Han är 71, så att han fyller inte 51. Jag var på hans födelsedagsfest här. Vi har spelat paddel.
Är han bra eller? Dålig förlorare?
Han är rätt bra. Han är bra.
Räckvidd.
Han har moves.
Alltså så här, det vet man ju. Är det någonting man vet kring Patrik Andersson, då är det att han går ju inte in i en paddelhall och är dålig. Alltså så här, då går inte han
men
in i paddelhallen.
Men lirade ni par eller mot varandra?
Nej, vi gjorde så här mix. Att det var jag och min tjej blev bjudna. Han drog ihop ett gäng, han och hans fru. Men så gjorde vi så här, man spelade en mix match liksom med
mixpaddel med Bjerre.
Ja, och Jonas Björkman bland annat.
Världens trevligaste människa.
Ja, skittrevlig. Mycket alltså, bättre på padden.
Måns Zelmerlöw, är han också med i det här sammanhanget?
Det är inte omöjligt. Jag har inte sett honom där. Men det har... Det
för
har,
att från de grabbarna är steget heller inte långt till Jesper Husfeldt. Och således Jesper Husfeldt spelar jämt.
En grej med Patrik, det var min kollega... han gör stand-up också, eller gjorde. Aron Flam, han var med en gång på en... Det var på Råsunda, det var Sverige-Holland tror jag, sista kvalmatch innan
EM 12.
EM 12, exakt.
När där Ola Toivonen gör 3-2, ja, i slutet.
Då är Aron Flam med bland annat, som jag har bjudit med på fotboll. Han har aldrig varit på en fotbollsmatch förut, det är hans första fotbollsmatch någonsin. Han vet inte vem Patrik är.
Du är ju såklart där med Bjerre.
Jag är där med Bjerre och så tog jag med mig Aron. Så att vi sitter nästan längst fram på långsidan, första raden. Så jag sitter här, till höger om mig sitter Aron, till höger om Aron sitter Patrik. Jag hör hur Aron vänder sig till Patrik och frågar, har du spelat fotboll någon gång? Alltså inte någon gång, alltså i singularis. Och Patrik svarar, ja det har hänt.
Det var första och sista Aron var på.
Jag vet inte om han har varit på fotboll sedan dess, men nej, men Patrik...
Bjerred kvävde ju, han ströp ju Aron Flam i katakomben.
Nej, men jag tror att han tyckte att det var ganska roligt.
Men det låter ju, alltså, det är nästan så här best man vibbar på dig och Bjerred.
Ja, nej, långt ifrån. Det finns nog fler på den här listan om man ska gifta om sig. Men nej, men vi hörs ibland. Ses.
Vilken spelare eller ledare tycker du är den mest underskattade som inte får eller fått tillräckligt mycket uppmärksamhet, aktiv som inaktiv?
Jag vet inte, det känns som att Albin Ekdal inte riktigt har fått så här ett stort erkännande, fast han är kanske en av de viktigaste och mest så här, har högst lägsta nivå av alla i landslaget. Jag menar, det är bara ett namn som jag kan ha fel, men det är ett namn som spontant kommer upp. Mm. Sen har han varit lite skadad och sånt där också. Inte haft den största.
Men det man också ska komma ihåg med Albin Ekdal, det var ju att det tog tid innan han kom in i landslaget. Mm. Alltså det var minst 2 år innan han borde ha kommit in i landslaget som han stod utanför. Mm. Och det var ju under Erik Hamrén-tiden. Och han åkte inte ens och kollade på honom.
Nej.
Utan det var så här, han lever väl där i Italien. Det är väl inget bra nu i Italien. De håller på att göra upp matcher och skit. Så han åkte inte ens och kika på honom.
Sen tror jag faktiskt att när det kommer till just erkännanden och uppskattning och rättmätig sådan. Mittfält och framåt, du behöver göra liksom det där målet för att det verkligen ska bli ett break. Alltså Anders Svensson gjorde det, Kim Källström gjorde det, Chippen Willemsson, Fredrik Ljungberg, alltså, de hade sina moments, sina matcher där de
andra spelartyper, men jag köper vad du säger.
Ja, det är klart
Jonas
att det är olika.
Tern, vad gjorde han?
Nej, men han var ju med och vann ett VM-brons som för alltid kommer vara. Han var lagkapten i VM-brons. Vad vill Klabbe du ha?
Ingesson,
vad vill du ha?
Också.
Vad vill du ha mer än binden i USA-bronset? Nej, men det tror jag har varit Albins enda liksom så här akilleshäl, eller kanske den stora anledningen till att han inte har fått det där slutgiltiga sista erkännandet som en av våra bästa och största.
Nej, han har ingen
han har inte gjort det där målet.
Nej,
han har inte den matchen där han har...
Nej. Och han har ingen spektakulär spelstil heller. Det är väl så att,
och det har ju vi alltid pratat om när det kommer till hans klubblagskarriär också. Att spelmässigt så är det ingen snack om att han håller för toppen av Serie A eller Bundesliga. Det är klart att det inte är så. Men för att de där allra översta klubbarna ska plocka dig, så behöver du 3-4 mål per säsong som han inte gör. Och det tror jag därför han, det har blivit liksom, det stannar vid Sampdoria, Cagliari, Hamburg, det istället för Dortmund, Inter.
Under hans tid liksom, där han utvecklades mest, då såg ju hans tränare då honom som en defensiv mittfältare. Jag kommer ihåg när han spelade i Cagliari, där fick han ju knappt gå över halva plan. Alltså han skulle bara fördela bollarna. Och det gjorde väl någonting med hans karriär idag. Alltså det påverkade vilka spelare han blev sen. För då var han fortfarande ung och kunde utvecklas. Hade någon sett någon slags box till box mittfältare i honom, så hade han kanske utvecklat de skillsen ännu mer.
Tycker ni att det var ett bra svar av mig?
Jag tycker det var bra.
Mycket bra. Nice. För att det betyder mycket för mig att ni gillar det. Nej, men för ni kan mycket mer om fotboll än vad jag kan.
Nej, men jag tycker det var ett jättebra svar. Vilken spelare eller ledare har du däremot aldrig riktigt sett storheten i?
Alltså det är väl, jag har väl säkert fel, men det känns som att så här, Maxwell har åkt med på en resa som han kanske inte riktigt var värd. Han har sånt jävla flyt, men han är säkert en sån skittrevlig kille, bra lagkamrat, men det känns som att han är så här, om man ser en film med säg någon sån här habil bruksskådis som man tänker, Mark Wahlberg, vi pratade om honom här om dagen. Mark Wahlberg skulle kunna kasta sig in i så här, han skulle kunna ersätta sig i vilken film som helst av någon annan som är ungefär som Mark Wahlberg. Det känns så med Maxwell att så här, ja, han gör väl jobbet, men det finns också 50 snubbar som skulle kunna göra hans jobb.
Men han har ändå då vunnit alla de här jävla titlarna.
Han har varit i sådana, alltså så sjuk karriär.
Men under nästan ett decennium så var det också etablerat så att först värvade man Maxwell för att man ville ha Zlatan. För de var bästa polare.
Det var det man misstänkte. Att det var liksom, är Maxwell Zlatans sällskapsponny? Alltså, alla travstjärnor behöver ju en sällskapsponny. När de åker ut. Ina Scotts, du vet, det är så lilla bredvid. Som är med när de betar liksom, mellan racen. Det är Maxwell.
Men jag är bara nyfiken, om ni nu pratade om det i AMK morgon, misstänker jag då, Mark Wahlberg. Har inte han idag och sedan några år tillbaka det högsta, alltså den högsta quoten i arvodering?
Det kan, han är säkert där uppe bland de absolut bäst betalda. Det tror jag helt klart.
Vilket inte rimmar då.
Jo, men Maxwell, han var ju också en av de som mest betalda på sin position.
Vi pratar ju om vem som inte riktigt är värd det här.
Nej, exakt.
Där tycker jag Mark Wahlberg och Maxwell.
Då ska vi se här. Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer dig?
Jaha, oj, varje dag.
Typ?
Nej, men alltså, jag är inte så jävla bra så här affärsmässigt. Ibland, jag är lite väl snabb att be folk att dra åt helvete. Kanske inte med de orden, men vara så här, det där känns jobbigt, de där vill jag inte jobba med.
Vi klipper.
Ja, men precis. Och så ibland tänker jag så här, jag borde haft lite mer tålamod, varit lite mer så här smidig, då hade det här kunnat lösas och hade vi kunnat gjort. Men jag vill ha ett sånt enkelt liv som möjligt. Jag vill bara göra som ni gör eran podd, så gör jag min podd och så gör jag lite stand-up comedy och så gör jag liksom andra grejer som är roliga och så bara känns som att så här, det är det enkla livet.
Hade den där meltdownen för Kringland i AMK morgon, hade den kunnat sluta på något annat sätt?
Nej. Alltså,
det finns ingenting att ångra kring en sån dag, en sån morgon.
Nej, men den grejen hade ju inte vi kontroll över. Så här, det kom ut som det gjorde. Och jag är rätt sånt är jag nöjd med. Att jag är så här, fuck it, vi kör på det här. Det var folk som ville, så här, vi tar ner det där programmet. Jag bara, nej fan, det ligger där ute nu. Sen klippte vi om det. Men det var inte bra. Men hade jag fått bestämma, då var vi fyra som bestämde. Så att jag fick ju vika mig liksom. Men nej, jag vill inte.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag vill bara köra på. Det är det som är så här, det är det som är så jävla privilegierat med det vi gör, att så här, vi gör vad vi vill, vi säger vad vi vill. Och vi kan liksom tjäna pengar på det och ha ett liv på det. Det, så det finns inget mer privilegierat. Det finns folk som har en chef som säger till dem vad de ska göra och vad de får säga varje dag. Det är ju, så här, det är ju vedervärdigt. Liksom.
Bra sagt. Vad tycker du gör ett snyggt fotbollsmål?
Alltså det finns två som jag gillar väldigt mycket. Alltså den klassiska rökaren i krysset från liksom
rökaren.
30 meter, en riktig rökare i krysset.
Från YouCool.
Ja, verkligen.
Jag såg att Erik Edman fyllde år igår. Och ja, där uppmärksammade tack. Ju Tottenham ja. Såklart.
Hästsparkarnas hästspark.
Ja. Ja, det är ett helt fantastiskt mål.
Och det är också en pendel man sällan ser i dagens fotboll. För idag jobbar man så jävla mycket med snärtskott och det ska wobbla och alltihopa.
Just det.
Det där är liksom benet är uppe i nacken.
En golfsving.
Ja, det är en golfsving, ja. Exakt.
Ja, det är helt makalöst. Så sådana mål älskar jag. Och sen...
Är du en sån här ribba in fetischist?
Ja.
För det finns ju de som är så här, bara om det är ribba in.
Ja, men nej, inte bara ribba in. När den bara dras liksom rakt i krysset i nätet.
När Ingolans mål här senast för Cagliari, han drar den, alltså, om du inte har sett det ska du kolla på det, du kommer få orgasm. Det är alltså... Du vet, alltid när man sett skott i krysset så är man lite girig nu för tiden, för man har sett så många skott i krysset så man vill nästan att man ska sätta sig liksom, i kryssribban. Sådär. Ja. Och den här är någon centimeter ifrån att vara perfektion.
Oh.
Och det är dessutom på halvvolley om jag inte minns fel också.
Och
den här sköna...
Helt optimalt fångad ur kameravinkeln.
Ja, det finns också liksom bakifrån.
Ja, det är mysigt. Och sen har du de här alltså, spelmålen som är helt sjuka med när flipperkulan i straffområdet, Arsenal, när det är 8 spelare involverad, one touch ända fram till ett öppet mål. De är ju magiska också. Så att det är de. Men jag tycker förra årets finaste mål var ju Rooney i DC United, där övertidsmålet. När han jobbar hem, tar tillbaka bollen, driver upp den och drar ett inlägg.
Det har du jobbet med också.
Ja, det är alltså, en oerhörd kämpavilja i det målet som gör att man säger fan, vilken jävla respekt. Och att det var liksom i den absolut sista minuten, det var typ 10 sekunder kvar av matchen.
Thomas trycker ju på att det är viktigt att målet alltså, görs i en match som betyder mycket. Är det någonting?
Ja, men det ökar väl på liksom, det fina med målet såklart. Men jag tänker mig att sen när man ser ett mål så det betyder väl säkert jättemycket för de som är där och tittar.
Alltså, jag kan ju köpa det för Thomas säger. Ett mål blir ju lite dassigare om det görs i en träningsmatch.
Ja, självklart. Självklart.
Och det blir lite snyggare om det avgör en VM-semifinal.
Tim Cahill i Australien, du vet, när han 2014 bara tar ner bollen. Ja. Eller drar han på volley menar jag. Och från en konstig vinkel. Mm-hmm. Det ser inte ut som att han har kroppen liksom rätt positionerad för att kunna dra det skottet. Ja, det är magiskt.
Ja, nej, men självklart så spär det på liksom tyngden i allting. Att kunna göra det i det läget och sånt där. Men rent estetiskt så... Ja, det måste i alla fall vara en ligamatch eller någon typ av match som betyder någonting.
Är du bekant med vårt sätt att använda uttrycket sätta sig? Att någonting behöver sätta sig? Du fattar vad det... Du fattar lingon liksom.
Är det antingen att någon måste liksom ta det lite lugnt och ta ett steg tillbaka?
Det är läge att dämpa sig nu.
Ja, just det. Inte just det när ni har sagt det, men jag kan
börja. Och sista frågan är då så här, inom fotbollen på ett eller annat sätt, vad eller vem tycker du behöver sätta sig lite?
Tycker att det är lite hetsigt på fotbolls Twitter. Kan, alltså jag är ju skyldig till det också.
Jag tänkte precis säga, så jag följer ju dig på Twitter. Så,
men det är tur att du är så jävla balanserad.
Speciellt i din relation till polisen.
Jag är den rationella rösten i det här. Nej, det är jag verkligen inte. Jag säger det till mig själv också. Men bland fans så är det så här. Jag tycker ju om att peta lite. Alltså gör man det med humor. Så peta lite, men alltså fotbolls Twitter kanske borde sätta sig en stund.
Nu har de ju 4 månader på sig att liksom, ta en liten break.
Ja, men ta det lite lugnt. Men jag gillar ju att hacka på Bajen Bayern och deras fans.
Vad är det som är så roligt med Bayern och deras fans?
Nej, men att de är så känsliga för den här grejen att de har fått så mycket nya fans från landet. Att det är den här Bayern-Leksand-grejen. Alltså, de hatar ju det. Så att det var någon jag skrev till så ny, eller det var ett tag sedan. Men, om att det var så här, det var någon Bayern-fans som var kvar efter en match, efter en förlust och sjöng i flera minuter. Och då svarade jag på det och skrev så här: 10 000 inflyttade copywriters från Mjölby kan inte ha fel. Och det där är ju en sån grej för Bayern fans, det är en känslig punkt liksom, det är en öm tå, att det är så här, man flyttar in från landet och får ett reklamjobb och så får man årskortet på Söderstadion på posten liksom.
Jag såg också någon sån där när de stod kvar och sjöng, och då var det någon som skrev att så här, jo men vadå, de har 1,5 timme att slå ihjäl innan tåget till Borlänge går.
Ja men precis.
Då kan de ju lika gärna stå kvar och sjunga.
Det finns så många sådana där. Det finns så många sådana där. Men så det är ju roligt, men det ger också upphov till. Och du och din jävla fitta. Ja men vad fan, kom igen, vi kan väl...
Men det Thomas snuddade lite vid här, du har ju tagit ganska rejäl strid här mot polisen under ett väldigt hetskt år, supportrar polisen emellan.
Ja, men det har varit så länge. Jag har ju många anledningar till att hata polisen. Är man fotbollssupporter och har mitt face, det är så här dubbelt upp att du blir. Nej, men jag har ju fått man har väl fått, jag är inte ensam om det, man har fått skit från polisen sedan tonåren liksom. Inte bara i fotbollsrelaterade sammanhang utan även andra sammanhang liksom. Men jag har generell liksom misstänksamhet mot myndigheter och framförallt uniformerad. Har du en blå uniform så är du generellt en douchebag. Det är min ståndpunkt.
Ja, det är en ståndpunkt så god som något. Men en sån här säsong då, när det har varit väldigt mycket kapprustning och väldigt mycket tjafs och väldigt mycket öppen kritik och ja, men också tycker jag på en helt ny nivå av att det har liksom brakat på ett sätt som man ibland har känt att kommer det här fixa sig eller hur fan kommer det här sluta egentligen? Hur mycket av dig drivs på riktigt av att vi måste verkligen ta tag i det här och hur mycket är bara att du spyr ut galla?
Jag tror inte att fotbollen är i fara. Jag tror att de tifogrupper som skriver så här, de vill ha ihjäl våran kultur och så här. Jag tror den kulturen är mycket starkare än så, än att polisen någonsin skulle kunna liksom strypa den på något sätt så här. Den supporterkulturen är ju superstark i, jag har inte upplevt en tid, tror jag, när supporterkulturen har varit starkare någonsin. Nej. Under min livstid i alla fall. För jag har ju varit med sedan alltså tidigt 90-tal och gått på fotboll och varit runt så här allsvenskan och sånt där.
Ja, men så är det ju. Det är ju starkare.
Det var mycket, mycket värre på 90-talet. Mm. Alltså det var mycket, alltså polisen var mycket värre.
Det var ju kring arenorna, det var ju rusningar hela tiden.
Ja, det var så här kaos på läktarna. Mm. Det var, alltså polisen... Jag minns 94 när det var så kul, trevligt och folk var så här, dansade i stan. Kunde så här, 5 polisbussar dyka upp och bara börja slå på folk. Man är så, vad fan? Det, alltså, även om de beter sig konstigt nu så är det inte i närheten av vad det var för 25 år sedan. Det finns liksom inte.
Och hur ser prognosen i ditt huvud ut? Var tror du det kommer fortsätta eskalera eller ser du en vändning inom en snar framtid?
Jag kan inte se, för nu har ju polisen isolerat sig så mot, alltså från hela samhället. Nu är det ju, alltså vad jag upplever i mediekåren är emot det här, supportkulturen självklart. Alla andra runt fotbollen i form av publik, jag tror fan förbundet också börjar med att säga att det här ser inte så jävla bra. Det funkar inte riktigt.
Jag såg ju nyligen också att Djurgården får igenom en överklagan där man gick på klubbarnas linje och inte på polisens linje.
Ja, så kan bli prejudikat också.
Ja, det här är kammarrätten, va? Ja. Så jag kan inte se att det ska gå liksom... Det kanske blir värre innan det blir bättre, men det kommer inte vara så här för alltid. De kan inte hålla på så här, det går inte. Men det kommer ta kanske 1 eller 2 säsonger, jag vet inte.
Ja, så samtidigt så känner jag, om man nu ska vara dystopiskt lagd, att det har ju varit en jävla hårt mot hårt attityd,
ja.
Och slå dövöra till och fuck you, ni kan ha era tysta protester och gå ihop bäst fan ni vill. Mm. Vi reducerar ännu fler platser, vi går på ännu hårdare. Mm. Alltså, Jag har i alla fall inte upplevt speciellt mycket, okej, vi mjuknar lite eller vi närmar oss er, eller alltså än så länge.
Nej, men det måste göras. Men det kanske måste till typ ett chefsbyte. Det kanske måste till en ny polischef i Stockholm.
Pratar jag om en resurs som ska liksom fungera som någon slags så här,
samordnare?
Ja, exakt. Länk blir det ju mellan supportrar och polisen.
Ja. Som det kanske, om det kommer en ny rikspolischef liksom. Det kanske är en sån som krävs för att bara så här, komma in och bara, det här var inget bra, vi börjar om, va? Något sånt där. De kan ju inte hålla på så här, det fattar de ju själva också, men de har ju så mycket prestige i det så att de är så här, nu har vi sagt att det blir så här och då blir det så, vi är polisen, så lycka till.
Ja, men jag tänker ändå lite så här, för att när jag och Thomas har pratat mycket om det här, eller när man har hört Thomas i andra sammanhang framförallt, då pratar ju Thomas väldigt ofta om att just att supporterkulturen är som vilken annan subkultur som helst, och att det är snarare det som polisen vill döda och kväva.
Absolut.
Och så brukar Thomas då ta exempel med punken eller med raven, med Docklands och alla liksom droger och trance och det 90-talet. Och då känner jag så här, okej, jag fattar, men lyckades man inte då med att döda de grejerna? Alltså varför har man ett sånt jävla självförtroende i att polisen kan försöka, men de kommer inte döda.
Fotbollsrörelsen är så jävla stark
och bred. Har punken dött? Den har ju inte dött på grund av polisen.
Nej, men de krympte den ju. De kvävde den ju.
Skogsrave är större än någonsin.
Är det det? Alltså, jag är ingen skogsravare.
Det är jag. Jag har börjat med det nu. Så att det är den här 43-åringen som kommer ha ihjäl den kulturen, kan jag säga.
Så nu kan polisen ta dig både då kring fotbollsmatcher och på skogsrave.
Alltså, det är så jävla roligt att gå på skogsrave för att jag ser ut lite.
Du kan tatuera in en måltavla på ryggen.
Jag skulle kunna se ut lite som en civilsnut, va. Alltså, har jag en grå hoodie och alltså, en bomberjacka över och en handsfree och gå omkring på skogsrave och freaka ut höga kids och bara säga, tjena, Martin från Stockholmspolisen, jag kan få se ett lägg på dig. Och det jag gör då, det är att jag tar deras knark, va.
Ja. Du är smart, ja.
För vadå?
Du är som kretsen innan vi dör.
Ja, exakt.
Jag hade en polare som gjorde så innan vi träffades dock. Han jobbade som någon slags ordningsvakt, fast väldigt mycket, kanske var det, jag vet fan, hur som helst. Han tog hand om missbrukare på nätterna. Och han jobbade på ett härberge.
Okay.
Och så visiterade han dem liksom, eller tog av knarket på honom och så tog han det själv.
Ja.
Men Thomas, förstår du vad jag menar med att, alltså, så här, okay, man kanske inte lyckades döda dem och radera ut de här subkulturerna, men man lyckades reducera dem.
Jag tror, jämförelse med den italienska fotbollskulturen, för jag tror inte att vi kan jämföra den svenska supportkulturen med den engelska, eller hur förändringarna skett där, för där har man kunnat liksom ta bort allting från arenorna och ändå fulla hus. Det skulle aldrig kunna funka i Sverige, och det har inte funkat i Italien, men där har man då slagit hårt mot hårt. Napolis B-kurva stängdes nu i veckan, eller de stängde den på grund av att det är för höga böter, det är för stränga straff. Jag har kompisar liksom som har åkt på Daspo i 4 år för ingenting. Du har befunnit dig på fel plats vid fel tillfälle i Italien, men de fortsätter ju att försöka döda supporterkulturen, men de har hållit på nu i, ja, men sen de började förbjuda megafoner och trummor och förfilter runt arenan och alltihopa. Så det var 14 år
trummor?
Sedan. Ja, alltså allt ska bort. Nu kör de trummor ändå. Nu kan man ha dispens och få ha det i alla fall. Men de förbjöd allt ett tag. Och det var ju när den här polisen dog nere på Sicilien. Mm. Men man kör fortfarande jävligt hårt. Men nu är Italien så stort land och det kommer nya supporter hela tiden. Men många har ju slutat. Alltså, hur många som helst har ju lagt ner sitt supporterskap. Och sen så blev det ju någon slags generationsväxling. Så att det är fortfarande, ja, nu ökar ju publiken i Italien, men det är jävligt hårda straff. Jag tror att om man kollar det som hände i Italien som är intressant, och det som händer i Sverige nu, det är att hatet snarare riktades mot poliser istället för mot motståndarsupportrarna och sina ärkerivaler.
Ja.
Och så även bråken blev ju väldigt mycket mellan poliser och supportrarna.
Ja.
Så att det tror jag nog kan trappas upp ytterligare framöver. Mm. Alltså, i och med att det är så jävla spänt läge nu också.
Ja. Det var extremt spänt där i början av säsongen i våras. Men sen upplevde jag inte att det var samma sak liksom under hösten.
Ja, men det var som Malmö-Göteborgs matchen föregicks ju av jävligt pissig närvaro av polisen runt framförallt IFK Göteborgs supportrarna. Ja. Och det var väl, vad kan det varit, 25-26 omgången. Mm. Nej, men jag tror bara, och det är inte för att liksom vara superpessimistiskt eller dystopiskt lagd, utan om man bara spelar djävulens advokat så tror jag att två sådana här säsonger till, är jag helt övertygad, kommer ha en negativ inverkan på publiksiffror, på långside publiken också, att inte vilja gå, för att det blir liksom så här, det omgärdas av så jävla mycket tråkigheter och tjafs och svarta rubriker och bara en allmänt negativ inställning från alla utanför fotbollens värld också.
Ja. Jag har inte järnkoll på allsvenskan rakt igenom. Jag har ju bara koll på, men med mitt Djurgården har ju varit toppen hela säsongen. Alltså, inte just så här, alltså ordningsgrejerna runt, men det har varit en positiv vibb runt alla hemmamatcher och sånt där. Så att jag kanske har varit lite mindre observant
inte,
på den
lika,
biten.
Ni har inte lika mycket folk på matcherna, så det blir inte lika stökigt, tänker jag.
Det var ju dock jävligt roligt här. Jag tror att det var inför sista hemmamatchen mot Örebro.
Ja,
när djurgårdarna kör någon slags gemensam marsch mot arenan. Och så är det en piketbil som ska spela.
En vanlig polisbil, tror jag.
Nej, det var en buss.
Okej,
det kanske var en vanlig som då ska spela hjälte.
Aha.
Och skingra liksom 8000 man med lite blåsirener och liksom, hallå, här kommer.
Alla går ju bara runt. Det blir så många.
Alla kör bara, liksom, lägg i backen och dra härifrån.
Det blir som den här zombiescenen i Game of Thrones. Det bara slukas upp.
Det var ju som, vad heter det, i Norrköping också så här. I slutet av matchen, 10 minuter från när de blåste av, så sa speaker så här: och jag vill påminna om att det är förbjudet att beträda planen, och alla som gör det kommer att bli polisanmälda. Ja, men polisanmäl 8000 snubbar liksom. Försök, det går inte.
Gladde mig när jag såg film för övrigt på att folk plankade in i massor.
Åh, det var magiskt.
Ja, fint. Hörru du, Martin Soneby, har du någonting annat på hjärtat som du skulle vilja avhandla?
Ja, jag har en fråga. Vad fan, för att jag vet om det. Varför åt du middag med Christian Karembö upp i Kiruna?
Ja.
Det här måste jag fan veta.
Jag fick ett jobb av Coca-Cola, tror jag. Som de hade en grej när de tog runt VM-trofén runt hela världen.
Mm. Annars gillar ju Pepsi mer.
Men det var ett konkurrerande märke som hade en grej med VM-trofén.
Kim kommer pipa.
Ja. Och då var jag uppe där, då blev jag anlitad av dem för att åka upp och göra någon typ av konferensiergrej. Och då var Christian Karembö med som ambassadör för FIFA i egenskap av världsmästare och sånt där. Så att han var där, skittrevlig snubbe. Toppen. Han jobbade då redan då med Olympiakos. Han var någon typ av teknisk direktör eller någonting. Olympiakos. Och vi hängde typ i 2 dagar så här. Och så käkade middag. Han berättade stories om Seedorf och om Serie A. När Capello tog över honom till Real Madrid. Då hade Capello Milan, tror jag. Seedorf var i Milan. De mötte, var han i Fiorentina? Karembö.
Nej, Sampdoria. Det var han inte. Han var inte Fiorentina.
Det var ju något sånt lag i alla fall i Italien. De mötte Milan på San Siro. Efter matchen så kom Seedorf in till hans omklädningsrum och bara sa: du, kan få snacka med dig lite här utanför. Och då ville Capello prata med honom, Seedorf och Christian Karembö. Och de var tvungna att stå liksom i en korridor vid en dörr med dörren på glänt, så Capello stod på ena sidan dörren, Seedorf och Karembö stod på andra sidan dörren, för att de ville inte synas på några bilder tillsammans, de tre. Och då viskade liksom Capello genom glipan i dörren bara: jag har skrivit på för Real Madrid, jag kommer ta Real Madrid nästa år, jag vill ta med er två till Real Madrid nästa år, är ni på? Och de bara, lätt. Så här, och det var så de kom till Real Madrid.
Fantastiskt.
Det här var innan WhatsApp. Har man.
Ja, det var det nog. Det var det nog med största säkerhet.
Så, dark web.
Ja.
Det var dåtidens dark web.
Ja, och han hade sådana jävla stories som Seedorf, vilken jävla snubbe det var. Liksom. Han såg sig själv som så här, lagkapten, tränare och president i klubben hela tiden.
Mm. Tycker det bästa kring Seedorf, det var ju när han under sin tid i Milan, ett tag där, av Milan Lab, som Milans läkarstab kallades, inte fick träna med laget, för att han var liksom 100% tränad, om han tränar mer så, liksom, så börjar han bryta ner sina egna muskler. Så när alla andra var uppe i bergen och byggde, då, liksom, då fick Cedorf bara bröstsimma i en pool i lugnt tempo, för att så här, du är maximalt tränad. Det går inte att bygga mer.
Det är färdigt nu.
Ja, det är färdigt. Så att nu gäller det bara liksom lugnt och mjukt hålla de här musklerna på 100,0.
Fan vad gött ändå. Fan vad gött. Vi kommer aldrig komma dit.
Nej,
aldrig någonsin.
Så är det verkligen. Men återigen då, nu när du har chansen i Sveriges största fotbollspodd, har du någonting mer på hjärtat du vill avhandla?
Nej.
Eller ska vi börja runda?
Jag vill bara säga, nej men alltså jag kan väl tipsa
alla. Du har en egen sportpodd.
Ja precis, jag har en sportpodd som heter Division 9, vilket antyder nivån av kunskap med oss. Det är jag.
Är det så?
Ja men vad fan, vi kan ju ingenting. Vi jobbar inte, det är våran hobby, vi är ju fans. Men vi pratar mycket om fotboll såklart och så, och en del UFC och lite NBA, NFL, sådana grejer. Det är jag, Jens Retsch och Fredrik Öris. De är två killar från musikbranschen egentligen.
Exakt, Chords och Öris.
Exakt, från den scenen. Men jag måste säga, Jens Öris är så jävla skön och på det. Men Jens är, jag håller honom som Sveriges roligaste människa. Och jag jobbar med väldigt många roliga människor i min bransch. Men han är i särklass den roligaste människan som jag har hört.
Vi har delat ut många epitet i dagens avsnitt. Cords, Sveriges roligaste människa.
Ja.
Jonas Björkman, Sveriges trevligaste människa.
Ja, det vet jag inte, men jag har träffat honom en gång. Han är jättetrevlig.
Jesper Husfeldts PR-agent, Sveriges sämsta PR-agent.
det är era ord, jag har ingen aning om det här.
Och där kanske vi stannar.
Kanske vi stannar.
Shout out till alla tifogrupper i Allsvenskan som gör ett sånt jävla, alltså ni har min fulla respekt, alla klubbar, främst mitt Djurgården såklart, men alla klubbar gör sånt jävla jobb alltså.
Men alla ni i Superettan, snäppa upp er för fan.
Ja, det vet jag ingenting om. Men
Södra ser ju het. Tyvärr kom de inte upp.
Men fan vilket jobb de har gjort alltså. Och det är de som är den här jävla ligan.
Så är det.
Ja.
Alla våra gäster får jag avsluta med en valfri låt. Jag tänker dock att jag ska föreslå Chords absolut bästa låt någonsin, Drift Away.
Nej, det blir det inte.
Nej, det blir det inte.
Jag har en ritual när jag går på match hemma i Stockholm, och det är att någon gång på vägen till arenan så lyssnar jag på Sit Down med James. Uff. Det är en skön fotbollslåt tycker jag.
Tror du skulle säga Just idag är jag stark?
Ja, nej, det hade varit oväntat. Det
blir, vet du vad? Jag tror faktiskt vi...
Nej, men som du Hammarbyare och AIK.
Ja, just det. Också. Det också. Just det.
Jag tror att i avsnittet där vi, det kanske inte föddes där, men då uttrycket sätta sig fick ta jävligt stor plats, det döpte vi då till sätta sig. Och då gick vi ut på Sit Down.
Okej, så ni har spelat den förr.
Ja, men vi kan spela den igen. Ja. Det är ju en dunderlåt.
Det är min fotbollslåt.
Ja.
Härligt!
Ja. Jag hoppas att ni, precis som vi, har haft jävligt trevligt och roligt med Martin Soneby. Vi ska inte säga för mycket, men... Det är nog inte sista gången vi hörs och syns tillsammans.
Garanterat inte.
Jag kommer tillbaka. Alltså, ni kan ringa mig när som helst. Det här var skitroligt.
Bra. Det har varit jättekul att ha det här. Lyssna på Division 9. Mm. AMK morgon. Eller hur?
Ja.
Då är jag rätt ute. Kolla sen, in med... du skulle ha det simpelt. Inget mer komplicerat.
Nej, men jag gör ju stand-up och sånt här också. Men det kan
och
man,
så Skala teatern 21 december.
Ja, kom dit. Fan, vilken show det blir.
Mm. Härligt.
Och sen så hörs vi förhoppningsvis på lördag morgon.
Gör vi.
Ciao tutti.
Ciao.
Hej då.